Hej och välkommen till Kan jag så kan du podden med mig, Gentleman's Coach, John Andreas, Life Coach.
Och med mig, Erik Olsson, Primary Health Coach, Livsstilscoach. Vi samtalar om livsfrågor, optimal hälsa och äkta rörelseglädje.
Vill du veta mer om oss och våra tjänster så finns vi på sociala medier samt på gentlemanscoach.com
och toastrongarms.se.
Ja då Erik, då är vi här igen.
Riktigt roligt att vara på plats igen med ett nytt avsnitt av podden Lev ditt drömliv.
Och vi har faktiskt våran första gäst. Och det är ingen annan än rikedomscoachen och före detta programledaren av Lyxfällan. Och han är Charlie Söderberg. Välkommen till Lev ditt drömliv.
Tack så mycket, tack Underbar. Så mycket. Härligt och spännande att vara här med er.
Ja.
Ja. Vi har ju aldrig träffats tidigare och Erik har jag träffat tidigare. Men det är kul att få hänga med er. Vältränade grabbar får man säga.
Tack.
Skjortorna sitter som de ska. Det, är liksom, det stramar upp till och inte ner till på skjortan.
Tack, tack. Vi jobbar nog ganska hårt på det. Och hälsan är viktig för oss båda i det här fallet.
Ja, precis. Och sen har ni samma frisyr också. Det är en sån poddgrej att det är en strategi att...
Det är faktiskt en
snabbare.
Som en strategi. Ja. Det är väldigt viktigt att ha ungefär snarlik frisyr och ungefär likadan ut för att få framgång i det vi jobbar med givetvis. Så det är ju en gemensam faktor sådär, som vi har väckt in här såklart.
Det var stressen som gjorde det.
Ja, det var stressen. Det var ett hårt liv innan.
Så nu, Shanghai är det tänkningen jag ens har börjat. Så att, förlåt, jag vet inte ens vad vi ska förändra. Så det ska bli lite spännande.
Det jag tänkte på, du var ju med om en omvälvande händelse i ditt liv.
Mm.
Som förändrade dina tankar och dina handlingar i livet på ett helt annorlunda sätt än vad du levde på ett annat sätt då och nu lever du på ett annat sätt. Skulle du vilja dela med dig av det? För det är så intressant detta.
Alltså det som är roligt med det är ju att igen, hade du frågat mig innan så skulle jag säga att jag redan tänkte de tankarna. Man kan tänka tankar på olika nivåer. Man kan tänka att jag ska inte äta bullar. Och så gör man ändå det liksom. Och så frågar man, tänker du på vad det äter? Ja, jag gör inget annat än tänker jag äter. Men det slår inte igenom. Så jag tänkte när du sa det så här, att förändrade mina tankar. På sätt och vis förändrade nog inte mina tankar alls. Men de flyttade till ett ställe i huvudet eller bröstet eller vad man vill säga. Där de faktiskt gjorde någon skillnad. Det där är något jag engagerat mig mer och mer i. Liksom att, var ska tankar bo någonstans för att de på riktigt ska vara till nytta? I mitt fall, jag jobbade ju mycket med att hjälpa människor att hitta sitt rikare liv på både den ena och den andra leden. Mycket kring hur man skapar passiva inkomster, mycket man får mer tid i sitt liv och sådana saker. Byggde upp balansekonomi tillsammans med ett gäng häftiga människor. Försökte skaffa barn, länge försökte vi skaffa barn, det var liksom på våran lista. Och det krävdes sådana hormonbehandlingar, Andrea behövde operera så vi fick göra så provrörsbefruktningar. Och så till slut var vi gravida och var gravida i lite drygt 3 månader. När jag plötsligt en dag ute och går på stan tappar balanssinnet. Att jag singlar ner på gatan och liksom, inte ska inte säga att det snurrar, det lutar. Det kändes ungefär som om någon stod bakom axeln och försökte dra mig snett bakåt till vänster om kull hela tiden. Så liksom, när jag försökte stå upp så hjälpte inte världen till riktigt. Så jag gick in på ett café där jag ska träffa några kompisar tillsammans med Andrea och då sa de så här, du har fått såna här kristaller i örat. Har ni hört om dem?
Det har jag verkligen gjort.
Ja, du har haft sådana?
Ja, precis. De trodde det, men det var inte det.
Nej, så var det ju här då. Kristaller i örat, sa alla. Det är inget farligt, men det är väldigt, väldigt obehagligt. Hem och lägg dig, så får de där kristallerna fixa sig själva på något sätt. Så jag gick hem och la mig, vaknade upp 4 timmar senare. Då kunde jag inte ens sätta mig upp i sängen för att det lutade så mycket. Plus att jag hade förlorat känseln i ansiktet och hade ingen hörsel på vänstra örat. Och här någonstans så börjar ju till och med jag tänka så här, det här är nog inte kristaller, det här är någonting annat.
Mm.
Så jag åkte in till sjukhus och de skjutsade vidare mig till ett annat sjukhus, som skjutsade vidare mig till 3:e sjukhus och ingen visste vad det var. Det var EKG och det var hjärtat och det var låsningar i nacken och det var, du vet, man provade allt möjligt. Och sen så till slut då kommer man till den här punkten, man är bara glad om någon hittar någonting till slut liksom. Och då sa de så här, nu har vi hittat någonting. Och då fick jag reda på att jag hade en cysta i huvudet. En hyggligt stor sån som satt och tryckte på hjärnan och satt och tryckte på liksom några av kranialnerverna som påverkade balansinnet och hörseln och lite sådana saker. Och för mig var det ju så här, först att bara famna vad de sa, att de började prata om så här cancer och hjärnan i samma mening. Det kan man säga, det var ju ganska chockartat. Och behålla lugnet i det, vilket gick så där. Jag kommer ihåg att jag låg där på sjukhuset ensam och så plötsligt slog det mig. Liksom, jag hade varit så upptagen med hela den här sjukdomsgrejen och nu hade jag fått beskedet om vad det var. Ingen visste om det var liksom, om det skulle växa fort eller långsamt, om det var aggressivt eller inte aggressivt. Jag bara konstaterade att jag var pacificerad och sjuk. Och då plötsligt mitt uppe allt detta så inser jag, men vad fan, jag ska ju bli pappa. Det är ju om 6 månader så ska det födas ett barn här som liksom i min vision har jag sett mig växa upp med det här barnet. Att vara där när liksom försöka få honom att somna i knät när liksom han ligger och andas mot bröstet så här varmt som bara en bebis kan göra, som har alltså dyblöt om tröjan men ändå sitter still bara för man vill liksom så här höra de där fötterna som ska komma springa över trägolvet in i sovrummet och hoppa upp i en säng så här, tuk, 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 tuk. Och jag ligger där i den där sängen och plötsligt så inser jag att det kanske inte blir så. Tänk om jag är, ja men hallå, de säger vad de säger. Jag är kanske död innan han föds liksom. Mm. Vad gör jag nu?
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Och det var ju en otroligt skrämmande tanke. Och jag unnar ju verkligen ingen människa att tro att man... Liksom, eller jag unnar ingen människa att dö i cancer. Jag har varit engagerad sedan dess i att stödja människor som framförallt unga människor som går igenom den processen. Och det är tufft. Mm, ja. Men om jag skulle unna alla som lyssnar någonting från djupet av mitt hjärta så är det att tro att man ska dö i cancer. För när jag trodde det, jag gjorde inte det.
Mm.
Jag mår bra. Jag har kvar min syster Ernst heter den. Den sitter där och sitter och sköter sig hyggligt. Men när jag trodde det, då flyttade de här frågorna från en lucka i huvudet till en annan lucka i huvudet. Det som tidigare har varit viktigt men jag tar det sen blev plötsligt både viktigt och bråttom.
Mm. Mm.
Och så var det för mig att jag kommer ihåg att jag först försökte skriva en lapp till min son. Jag tänkte att jag måste skriva ett brev till honom här, så till min son på 10-årsdagen liksom, eftersom jag inte kommer leva. Men jag kom inte på någonting att skriva. Jag tänker liksom att vad fan, allting lät som så här Instagram solnedgångsbilder eller någon sån här dansbandstexter liksom. Håll i det, du vet, så här, det går inte. Men då plötsligt dyker upp ett litet ord i mitt huvud. Jag har ändå jobbat med de här frågorna i många år kring liksom vision och vad man vill med sitt liv och liksom så här. Och det ordet som dök upp då, det var om. Ja men tänk om det här inte är slutet. Tänk om jag får en ny chans. Tänk om jag på riktigt, som Super Mario, one up. Jag hade ett extra liv kvar liksom. Vad gör jag då?
Yes.
Och det är den listan som jag har levt efter sedan dess. Liksom. Då, den listan står det. Jag vill vara där för min son. Inte bara 5 veckors semester utan hela sommarlov, jullov och precis, på eftermiddagarna. Precis. Jag vill inte ha en ekonomi som gör att vi har råd att åka på semester. Jag vill ha en ekonomi där vi har råd att bo kvar och leva det livet vi gör oavsett om jag lever eller är död. Jag vill inte ha ett jobb du vet, med hygglig lön. Jag vill ha ett jobb där jag känner att jag kan gå och lägga mig på kvällen och på riktigt ha gjort skillnad för andra människor. Alltså den typen av frågor blev på riktigt viktiga. Melodifestivalen och höjden på häcken och vad grannarna skulle tycka blev mindre viktig. Och hade du frågat mig innan hade sagt att de redan var oviktiga.
Mm.
Men alltså jag gjorde ett TV-program förut som heter Tonårsbossen.
Mm.
Har ni känner till det?
Nej, faktiskt inte.
Nej, men Tonårsbossen är unga människor, tonåringar som får en väska pengar lika mycket som föräldrarna tjänar på en månad. Och sen så får de jobb att ta över ansvaret för hela familjens ekonomi under en månad.
Mm-hmm.
Så man tar ifrån plånböckerna från mamma och pappa, tonåringen har pengarna och sen får de gå liksom och lösa. Du ska snart flytta hemifrån, ta hand om det här liksom. Och det slår aldrig fel. Efter 2 veckor har de spenderat alla pengarna och det finns inget till bensin, finns ingen mat i kylen och så vidare. Och så, vad jag lärt mig efter att göra det programmet är att när man inte hjälper dem då, för det gör inte jag, utan jag säger så här, ja, det du har satt i skiten själv, får du lösa detta, det är 2 veckor kvar. Då löser de det. Då helt plötsligt kan de lämna tillbaka techjackor och de kan sälja Playstation. Du kan göra vad helst bara för att, du vet, behandlar man människor vuxet så beter de sig vuxet. Men den andra insikten som var min poäng i det här sammanhanget är, varför blir det så? Jo, därför att de här tonåringarna har levt ett liv där slut aldrig på riktigt har betytt slut.
Mm.
Det här är liksom, nu får de här pengarna, de ska räcka en månad, sen är det slut. Ja, ja. Och sen så har jag alltid kunnat gå till mamma och säga så här, du vet, jag behöver mer. Men det går inte, för jag har tagit ifrån mamma och pappa plånboken. Och det här börjar redan med barn. Hur många kakor får man? En, men då får du ge brorsan. Eller, klockan 8 ska det vara, okej, 7:15, men då vill jag att du borstar tänderna. Alltså, slut är aldrig slut. Och min poäng med det är att vi vuxna, vi har en tendens att behandla tid på samma sätt som tonåringar i Tonårsbossen behandlar pengar. Vi lever på riktigt som om våran tid aldrig kommer ta slut.
Yes.
Vi kan alltid göra det sen. Vi kan, ja, men absolut. Ja, men du vet, vi starta bolag och försöka vara en familj med, och sen försvarar vi med det med att vi bygger så mycket värde i det där bolaget som i själva verket inte blir det för att man inte bygger det rätt, va? Eller vi satsar på någon karriär för att se bra ut inför en chef som vi föraktar redan från början, eller vi skaffar saker vi inte vill ha på imponera på när människor vi inte tycker om, och så säger vi ja, mindfulness, det vore en bra grej liksom, så här. Det får jag ta sen någon gång liksom. Och sen lever man där. Man lever på bråttom istället för på viktigt, och sen så tar man inte hand om de topp 10 viktigaste sakerna. Hälsan, familjen, den långsiktiga ekonomin, relationen till sig själv, utan man är upptagen med jobbet, kvartalsrapporten, vad ligger vi i elitserien liksom.
Precis, jag tänker lite så här när du berättar det här också, att det skapar perspektiv då. Det skapar perspektiv så här när man är nära någon upplevelse, man har en systa eller cancer kanske, eller händer någonting. Mm. Det jag blev lite nyfiken på när du berättar det här också, det är ju kopplingen till just ekonomi. Ekonomi som en grundförutsättning för att få eller skapa sig själv ett rikare liv, eller är det så viktigt för att faktiskt skapa sig sitt rikare liv? Hur ser du på det?
Nu är jag ju en sån här jobbig jävel. Jag antar att jag är inbjuden för att vara en jobbig jävel. Så för mig är ju, jag antar att du pratar om den finansiella ekonomin.
Därför, ja, precis.
Därför att och det är lite det som är min poäng, att allt är ju ekonomi. Det jag stoppar i mig, hur jag rör mig, kvaliteten på det, det är ju ekonomi. Det är en typ av matekonomi, va?
Mm.
Blodflödet genom kroppen, det är också ett flöde, det är en ekonomi. Den kärleken jag ger till världen, den kärleken får tillbaka, det är en typ av ekonomi. Ekonomi är ju resurser som flödar. Och för mig är pengar genuint bara ytterligare en typ av energi som flödar. Och självklart vill jag ta, precis som jag vill ta ledarskap över hur mycket energi jag har när jag vaknar på morgonen, ta ledarskap över vad jag stoppar i med schyssta grejer, jag vill ta ledarskap över om jag lämnar efter min planet som Primus kan ha nytta av, jag vill ta ledarskap över att jag och min fru har en kärleksfull relation, så vill jag ta ledarskap över att det finns ett överflöd av pengar på mitt konto som gör att jag inte måste välja mellan att liksom jobba kväll eller ha ekologisk mat liksom, utan faktiskt kan låna mig båda två. Så för mig, ja, att ta ledarskap över sina flöden, både flödet av tid, flödet av pengar, flödet av energi, det skulle jag säga är en nyckelfaktor för att uppleva ett rikt liv. Absolut. Sen har man olika visioner för hur mycket pengar det ska innehålla. En del är ett rikt liv att kunna avveckla allt och sitta i en koja i skogen. Och, liksom, och för någon annan är ett rikt liv att busigheten att ha en cab som man kan köra upp i bergen. Liksom så här. Och jag har ingen åsikt om att det ena är bättre än den andra. Det jag har åsikter om är att om man har någon av de önskningarna och sen inte agerar i linje med det. Och sen berättar bullshit-storien varje dag om att det inte är möjligt eller att det är svårt eller att man ska sätta igång sen. Där dyker mitt problem. Men balansekonomi, som är det utbildningsföretaget som jag har grundat, det bygger ju på den tesen att ekonomi har vi hundratals ekonomier, och den finansiella ekonomin är absolut en av dem, men skiljer sig inte markant från hälsoekonomin eller kärleksekonomin eller någon annan ekonomi. Makar det någon sens eller?
Ja, absolut. Det gör det. Och jag tänker, det här med tankarna, du pratar om att det kom till en annan nivå.
Mm.
Då tänker jag så här. I min egen värld då, som jag har upplevt det, liksom, det att det hamnar på en praktisk nivå. Att du, har en att du får en större förståelse kroppsligt också i den händelsen som gör att du ser livet mer riktigt. Du ser att livet är nu. Det är inte imorgon, utan det är nu. Det blir som en praktisk upplevelse. Var det så du upplevde det eller hur?
Ja, men det tycker jag är ganska bra sagt. När det liksom flyttade till någon konkret plats på något sätt. Alltså, där, det är ju bra med att må dåligt därför att man får ju smak efter att må bra. Oavsett om man mår dåligt ekonomiskt eller om man mår dåligt liksom, i sina relationer. Eller liksom, man kommer ju till någon punkt där man känner så här. Nu får du fan vara nog. Liksom. Ja, nu är det tillräckligt obekvämt att ha det som jag har det. För att göra någonting annat. Och det är ju liksom nästan fysiskt obekvämt. Det kan man ju känna. Man sitter i ett samtal med en kompis som gammal kompis man har träffat många gånger. Och så till slut når man till det där samtalet. Där det fysiskt kliar i kroppen. Bara så här, jag orkar inte sitta här och ha det här samtalet 120 gånger. Men man behöver ha det för att säga så här. Nej, nu får det vara nog. Nu prioriterar jag andra människor här. Liksom, eller en arbetsgivare. Eller ja, men hälsomässigt. För mig behövde jag ju ta mig till ett visst ställe med min hälsa för att konstatera att nu får det vara nog. Nu vill jag prioritera träning och kost och skapa mer kärlek till min kropp och så vidare. Så att, ja, men det, jag tror att man kan nästan kalla det för en fysisk känsla. Det är därför jag gillar dålig stämning så mycket. Mm. Jag brukar ju säga det och det är inte som ett skämt. Folk tror alltid att jag säger det för att skoja att jag gillar dålig stämning. Men jag gillar på riktigt när det blir obekvämt. Därför att i det där obekväma ögonblicket så brukar ofta sanningen skina igenom. Det är så många. Det är min issue med en kultur som är stark i Sverige, men faktiskt är starkast i Göteborg. Och det är trevlighetskulturen som handlar om att så fort det börjar bli dålig stämning så är det alltid någon som ska vara där och ta bort det med ett skämt eller en överslätning. Eller säga, ja men är inte det så för alla? Eller ja men så kan det vara, så får man gå tillbaka imorgon. Det är så här, och jag tycker det är synd, därför att det fanns ett ögonblick där någonting på riktigt hade kunnat bli på riktigt. Det. Jag är inte säker på att jag älskar dig. Nej, det är inte varje dag. Du vet, så här, eller vad fan, är det så det? Ja, där är vi faktiskt. Liksom. Mm. Bra, men ska vi, då kanske vi ska stänga av tvn och på riktigt prata om det. Det är ju värsta öppningen då, om vi inte har gjort det på 20 år att börja prata om. Vad har vi, tänker vi om det då? Liksom? Så det tycker jag, det är liksom lite en av mina självpåtagna uppdrag i världen är att gå omkring och sprida dålig stämning på många ställen. Lite med glimten i ögonen. Man vill både liksom, du vet, stänga en dörr och öppna ett fönster som man säger att Jesus sysslar med. Inga andra liknelser i övrigt. Men skägget möjligen. Men att ändå få saker att bli lite mer på riktigt genom att ta saker på allvar lite grann. Så här. Göra det lite obekvämt. Hur länge till tänker du ha det så här då? Liksom? Så började ju träning, det tror jag vi ska prata om en annan gång, men så började ju träning för mig att jag skojade med en vän i mitt liv och sa det, nu har jag haft träningsuppehåll i 8 år liksom, och jag är ju trött, du vet ju det, fan, november, man är ju trött liksom, tungt att komma upp på morgonen och sådär. Och han ringde mig dagen efter och sa såhär, du, det där du berättade om igår, jag hade inte upplevt att jag berättat direkt, jag hade med såhär skojande träffat honom stan, det här med att du är trött på morgnarna och inte har tränat på 8 år, det är inte okej för mig, det är inte okej för mig att du har det så. Om du är beredd att göra någonting åt det, jag är beredd att göra någonting åt det. Jag är beredd att hjälpa dig för att jag kunde inte somna igår själv och tänkte så här, ska det vara så i Charlies liv? Liksom?
Mm.
Det är ju jävla coolt. Den
det är fint.
Det är bra.
Det är ju svårt för mig att säga så här, vet du vad? Jag skiter i det, jag skojar. Ja. Med. Jag fortsätter med kebabba. Utan då blir det så här, men det är rätt. Nu när jag hör dig säga vad jag sa så hör jag ju att det är ju helt jävla ur. Det är ju inte okej. Okay, liksom.
Medmänsklighet, så fint.
Och medmänsklighet kan ofta se ut så där som att någon som tar saker på allvar, man inte riktigt orkar ta på allvar själv, tycker jag. Mer än att vara där och alltid linda in en i bomull så fort det kommer någonting obehagligt i närheten. Liksom. Mm. Låt människor ha det lite mer obehagligt. Men var kvar med dem medan det pågår. Liksom.
Ja, det är där man utvecklas i det obehagliga. Mm. Det är då du byggs upp ett ljus. Liksom.
Mm.
Så att, men gillar du att trigga folk då så att de ska verkligen känna detta?
Jag tror nog att jag ska tänka efter. Nej, det är ett tvångsmässigt beteende jag har. Jag gillar ju inte att vara den där människan som alltid ska hålla på jag är ju avundsjuk på människor som kan gå omkring på fester och bara mingla och skapa god stämning och så här.
Då ska du gå med mig då.
Ja.
Hänga med John Andreas här.
Ja, men så att, jag blir ju liksom så här, nej, jag gillar inte alls att vara den. Folk tror att jag har någon så här sadistisk ådra. När jag gjorde Lyxfällan så tänker folk så att man går hem efter en dag och känner så här, bra gjort. Man går hem och mår skitdåligt. Man kan inte ta en öl i baren för man tänker så här, jag har lämnat en hel familj här med frågan, ska vi ha råd att bo kvar eller inte? Och nu åker jag hem här liksom. Och sen så kommer jag tillbaka imorgon. Men hur kommer de ha det när de ska sova ikväll? Det är skit. Jag förstår att det enda som kommer göra skillnad är att jag tvingar dem att ligga sömnlösa en natt så att de flyttar ner i hjärnan till ett ställe där vi på riktigt inte håller på att tjafsa dem om man har rätt till motorcykel eller inte, utan på riktigt förstår att det här handlar om att rädda familjen. Och då behöver de ha den där natten, det förstår jag. Men jag är ju inget kul för mig att vara den som ger dem den natten. Jag vill ju att alla ska le när de säger. På riktigt är det en av de vanligaste sakerna folk säger till mig på krogen, det är, dig hoppas man ju att man aldrig ska behöva träffa. Det är liksom spontant. Så här, gillar jag vara den personen? Nej, jag gillar inte vara den personen överhuvudtaget. Jag vill bara baka bullar. Jag vill vara Ernst. Jag vill baka bullar och betsa björkstavar och krama folk på morgonen. Men nu har jag det här tvångsmässiga beteendet att vilja göra skillnad. Och det är starkare. Jag är mer driven av att få vara med i det där laddade ögonblicket när någonting vänder. Det som jag själv har upplevt ett par gånger i livet och sedan dess fått uppleva med massa människor på balansekonomi och i en rad andra sammanhang, än vad jag är liksom driven av den där mysfaktorn. Men det är inget göttigt liksom.
Men det, jag tänker ju så här att ofta behöver man ju en chockerande effekt kanske då. När man ska komma igång med träning eller man är inne i okej-zonen så här. Mm. Den är okej och där är det ju bekvämt och det är lite varmt och det är lite mysigt kanske. Och det är inte jättetufft men det är inte heller jättebra. Men för att komma ut ur den zonen så behöver man ju ofta någon chockfaktor. Mm. Kanske en rikedomscoach eller något liknande som pushar den, som triggar igång någonting. Mm. Det är ju en jätteviktig egenskap i så fall då.
Mm.
Så att man kommer vidare. Och det är det ju oavsett om det är ekonomi eller hälsa eller något annat område också.
Jag tror att man behöver stanna upp, ta en paus från sitt eget liv och titta lite från utsidan. Vilket det här dissocierade perspektivet som vi allt som oftast inte har. Vi är så upptagna med att försöka lösa de problemen vi har. Så vi springer runt i den där liksom, vad det nu är för någonting i ditt fall, om det är en fotbollsplan eller om det är en labyrint eller vad det är. Men liksom, och i den är det svårt att se. Vad är det värdefullt, vad är inte värdefullt, vad ska man göra, inte göra? Så vad man behöver är ju liksom ta en rejäl upphopp och klättra upp ovanpå labyrinten och titta ut över labyrinten och säga så här springer jag runt. Vill jag göra det överhuvudtaget? Eller liksom så här, hallå, det är ju ingen ost här borta överhuvudtaget. Liksom så här. Och det där kan man göra på olika sätt. Ett sätt är ju att skaffa sig någon som tar ens fråga på allvar och liksom drar upp en och säger, kolla nu på livet här. Liksom, har man en relation som är okej, kan man ju gå till en samtalsterapeut eller en parterapeut som kommer lyfta upp och säga så här, hur är det med, liksom så här, vad upplever du om du skulle titta den här personen? Det är ju ett sånt ögonblick.
Ja.
Eller så kan man skapa det själv genom meditation, man kan skapa det genom olika typer av sätt, så åka på kickoff som jag och gör själv var sjätte månad och med Andrea var sjätte månad där vi tittar på alla områden i livet och säger så här, var är vi idag, vad skulle vi vilja vara, vad har vi gjort, vad är vi nöjda med, vad kan vi göra annorlunda. Men om man inte gör de sakerna, då lär man ju få vänta till livet trycker upp en i det hörnet med en cancer eller en stroke eller en skilsmässa eller någonting sånt. Då hamnar man ju också offside i livet, och är man offside då ser man ju planen lite mer, va. Så det är ju som min kompis Jan brukar säga, att när nu är inte jag religiös, men han säger så här, när Gud vill att man ska förändras, då kittlar han en med en fjäder, och lyssnar man inte då provar han en tegelsten. Liksom.
Mm-hmm.
Man får ju signalerna, men vill man inte ta dem, då kommer ju de här, säger man, varför ska jag få allt skit? För du lyssnar ju inte när någon kommer med fjädern.
Liksom. Ibland krävs det ett helt hus som ska rasa över den.
Oj då,
för att man ska vakna. Begravd under en skyskrapa.
Jag är fascinerad över att i alla områden där jag har utmaningar så och jag tror att det är för andra människor också, eller det är min tes i alla fall, då är man så krampaktigt fast i sitt sätt att göra saker. Det är att man är beredd att ge upp det här resultatet och det här resultatet, allt det man vill få ut, det är man beredd att förhandla bort och säga det går inte, eller det kan man inte, eller det är för gammal, eller jag är fel kön, eller så, för att få fortsätta göra något som inte funkar. sättet. Men nu är ju jag ingenjör, eller nu har jag ju tagit det här jobbet, eller nu du vet, jag tycker inte om att träna, du vet, så här, man hävdar rätten att få fortsätta göra på sitt sätt. Och när det kommer sådana jobbiga människor från utsidan säger man kan göra så här, stänga av tvn, så massa fuck you, du vet, så här. Och på riktigt i en tråd häromdagen på Facebook om möjligheten att sätta sina sparpengar i ett sätt som gör gott för världen långsiktigt istället för att sätta dem i sina sparpengar i någonting som förstör världen långsiktigt. Och den tråden tog ju bara 5 minuter innan det var 40 gubbar där och berättade att världen var inte alls på väg. Det var bara några politiker som försökte tvinga oss och käka grönsaker och du vet, det finns ingen uppvärmning, det finns inget sånt där. Och jag är så intresserad, men den handlar ju inte ens om det. Det handlar liksom så här, men då, om man inte vill göra någonting annorlunda, då är det ju viktigt att framhålla att det går inte att uppnå det resultatet. Det finns inget vi kan göra. Men i områden där vi mår bra, där vi är nöjda med våra resultat, då är vi beredda att prova nya sätt hela tiden. Jag kanske kan göra så här, Och men gud, om jag... Ja, men det, träning då. Säg liksom så här, fan, jag vill inte vara på gym. Jag vill inte vara på gym. Kan hålla på i 20 år och inte vilja vara på gym. Det har jag gjort. Jag har provat att jag 20 år inte vilja vara på gym. Och sen förhandlat bort resultat. Bara för att slippa var på gym. Men när jag väl har kommit förbi det och börjar vara på gym så säger någon så här, du kanske skulle liksom komplettera med yoga. Ja, okej, okay, ja, men då är jag beredd att prova det. Tidigare var jag, det var inte ens tänkbart. Liksom. Jag är fortfarande enda gubben på yogan. Det är bara 22-åriga danstjejer och sen är det jag. Jag fattar det, men det spelar ingen roll. Jag provar det för att jag är upp till att få de resultaten. Och så är det ekonomi också. Nej, jag vill inte hålla på och spekulera med mina pengar. Jag ska ha dem på banken. Och sen börjar man förstå att det kostar 2% varje år bara att ha dem där liksom, i ren inflation. Eller de tar 3% avgift och skapar noll resultat. Ja, men då helt plötsligt kan man prova att ha fonder. Har man väl börjat med det, ja, då kan man prova IPOs och så börjar man prova fastighet, så provar man annat. Så när man mår bra, då är det så mycket vi är beredda att göra på nya sätt. Men när man mår dåligt, när man upplever att man verkligen sitter fast, då är man som minst sugen på att prova någonting nytt. Och då hjälper det inte att komma någon klämkäck människa och säga så här, vi kör jag, du vet, här är 5 a.m. morning challenge, gå upp 5 varje morgon, du kommer må så bra. Det är som så här, du vet, fuck you, jag är redan trött som det är, ska jag sova mindre liksom? Det kanske funkar för dig, Erik, för mig funkar det definitivt inte. Det tycker jag, det måste man ha empati med, att när vi sitter fast, då är vi naturligt jävligt osugna på att prova någonting nytt. Vi är mer upptagna med att, kan jag få bli respekterad för att jag sitter fast här borta?
Mm. Hur? Ja, men, jag brukar ju köra en liknelse där, liksom. En sårad krigare, han vet att han inte går ut i krig om han inte är hel. Mm. Då vet han att han har förlorat det slaget. Mm. Då behöver man ju hela sig själv först innan du går ut i det du går ut i. Mm. Så att, men det handlar ju om att även när man är skadad så kan man ju faktiskt hela sig under resans gång också. Mm. Men det gäller att komma till det punkten och ta de stegen.
Ja.
Så hur ser du på det?
Ja, man bör, till att börja med måste man ju tacka ja till hela sig själv. För att först är man ju upptagen med att det är inte jag som är trasig, det är allting annat som är trasig. Alla andra är vilse, men jag är...
Ja,
har du samarbetssvårigheter? Inte jag, men alla andra idioter på jobbet. Det går ju för fan inte att prata med. Du vet, så här, och där hamnar man ju. En av de värsta sakerna jag har lärt mig i mitt liv, det är ju personligt ansvar. Det är det bästa och det värsta jag har lärt mig. Därför att jag har på riktigt lärt mig, det har flyttat ner i kroppen, att livet har med mig att göra, alltid. Alla resultat jag har i livet har någonting med mig att göra. Och det är det mest plågsamma insikten man kan ha. Därför att man kan aldrig långsiktigt vara arg eller vara bitter eller vara trött på vilken idiot medarbetarna är eller hur korkade kunderna är eller varför SD beter sig som de gör och varför Moderaterna gör som de gör. Det, liksom, det vore så skönt om man bara kunde lägga sig på sängen och lyssna på liksom, black metal-låtar och tycka att det är något fel på världen. Liksom. Men jag inser efter 10 minuter, men vänta nu, det här har någonting med mig att göra. Det är ju jag som inte har gjort det jag sa att jag skulle göra. Det är därför de här inte gör. Jag kan göra någonting annorlunda för att få andra resultat i mitt liv. Personligt ansvar är ju där det faller tillbaka hela tiden. Och det är inget kul att hålla på med. Men det är det enda som ger resultat. Tyvärr. Säg inte att jag inte önskar att jag hade lärt mig det. För hade jag inte lärt mig det hade jag inte haft hälften av alla de sakerna jag är otroligt tacksam över i mitt liv. Men det är lite som att vara den där jobbiga människan på festerna. Det är fortfarande inte som att det är så jävla kul att ha insett att livet har med mig att göra.
Men när du säger att du är jobbig,
mm.
på vilket sätt är du jobbig? Liksom, om du bara ställer en fråga med glimten i ögat, men om du mår så skit, varför väljer du att må så skit?
Mm.
Det är ju sanningen.
Mm.
Då är man väl inte jobbig egentligen.
Det är väl jättejobbigt, eftersom jag dessutom gör det utan den där glimten i ögat.
Det
finns ingen glimt.
finns inget grymt. Alltså att, det är klart att det är jobbigt, så är det ju för mig också. Det finns massa områden i mitt liv som inte ser ut som jag skulle vilja att det ser ut. Och om någon på allvar säger så här, men hur länge tänker du ha det så då? Nu har jag hört dig prata om detta i 2 år tror jag. Det är 2 år du har gått omkring och pratat om detta. Det, jag ser fortfarande ingen skillnad. Vad handlar det om? Liksom så här, det är så här, men kan jag inte... Mm. Andrea kommer hem från jobbet, min fru. Och sen så tycker hon att chefen är en idiot. Inte längre, men det fanns en tid där det fanns många sådana konversationer. Då är jag den sämsta livspartnern jag har. För jag, om inte jag verkligen passar mig och inser att det är ju det är ju en make hon behöver här som håller med henne i allt och säger så här, ah, du vet, det är du och jag, älskling, chefen är en idiot, jag förstår det. Men det var starkt av dig att ens gå till jobbet. Liksom så här, det är det hon behöver. Men jag är ju inte den, utan jag säger så här, okej, okay, så vad sa han när du sa det då? Nej, men det har jag inte sagt. Okej, okay, så du förstår inte varför du har det sant. Du vet, så här hela tiden. Så jävla jobbig, liksom. Kan man inte bara få ta en bulle och tycka synd om sig själv? Och det är klart man får hela tiden. Det är bara det att jag är en dålig partner i det.
Nej, jag tycker är... du är jättefin. På riktigt, alltså det är ju jättevackert för att vi har ju förbättringsområdet. Hon hade ju en möjlighet att förbättra sig där. Så vet hon ju den situationen kommer komma igen. Så där är du ju väldigt snäll.
Mm, visst, fint att du ser det så.
Det för det gör jag. Ja. Jag ser det verkligen så för att jag säger ju så till min partner.
Ja, mm. Okej. Okay. Du pratar till dig själv här.
Nej, men jag känner igen mig i det du säger. Ja. Och du säger att det inte är fint, men jag tycker det är fint. För att du har ju människan en möjlighet att faktiskt reflektera över sitt eget beteende. Varför hon får resultaten som hon får med motparten.
Mm.
Och varför hon reagerar som hon reagerar.
Mm. Mitt råd till dig är samma råd till mig själv. Är att just med sin närmaste relation kan också finnas en poäng att lita på att de hittar utrymmet för den reflektionen i alla fall. Det är vad jag har lärt mig med Andrea, att jag behöver inte coacha henne. Jag kan hålla om henne, hälla upp ett glas vin och säga så här, vi alla har vi en tuff fredag liksom. Vill du berätta mer om hur det var? Så kommer hon komma tillbaka dagen efter och säga, du, det där vi pratade om igår. Tror du skulle hända om jag gjorde på det här sättet istället? Eller tycker du att det är så här, hon kommer, behöver inte alltid ha en coach som hugger om i hasarna bara för att jag är så torsk på att göra skillnad. Liksom. Det är ju faktiskt mer mitt behov än. Hon är ju en fantastisk, kompetent person. Mm. Alldeles utan om jag dör kommer hon fortsätta få insikt i sitt liv ändå. Det handlar faktiskt inte om mig. Så att, det är tvegat det där. Å ena sidan har jag min drivkraft att göra skillnad. Å andra sidan så inser jag att det också är någon typ av hybris. Vad är det som är så viktigt att just jag ska gå omkring och göra skillnad? Människor är ju faktiskt minst lika kompetenta. Jag tror ju inte på riktigt att jag har svaren och alla andra är oupplysta. Liksom, utan jag blir bara engagerad i frågan. Men det kan ju upplevas som om jag tror att jag frågar för att jag vet redan vad som är rätt svar på den här frågan. Det är de värsta coacherna som finns. Liksom.
För det är lite spännande, så här, de olika roller som vi kan ha, de olika rollerna som Charlie kan ha, rikedomscoachen, programledare Lyxfällan eller bara så Charlie som Charlie är. Och välja de rollerna och veta kanske när man ska välja de rollerna och hur man pratar med sin sambo eller sin fru eller sin flickvän eller sina barn. Och det kan ju vara lite olika fack man lätt kan hamna i. Hur ser du på det? Är det väldigt lätt eller vem är Charlie kanske jag till och med ska fråga. Så är det rikedomscoachen alltid dygnet runt eller är det Charlie?
Jättebra fråga. Ja, bra fråga. Så här är det. Jag kom fram till för ungefär 2,5 år sedan att jag inte hade någon bra svar på den frågan. Därför att det var så mycket rikedomscoachen och inspirationsföreläsaren och tv-personen och företagsledaren. Och jag är väldigt duktig på att bete mig och fokusera på det som gör skillnad i en situation. Hur behöver jag vara för att vi ska komma vidare här? Och det är en jättebra egenskap. Men om den kör mitt liv istället för att jag kör den, då är till slut frågan, men vad känner jag egentligen då? Tycker jag att det här är roligt därför att alternativet skulle vara besvärligt för många människor? Är jag kär i den här personen eller är det någonting jag har genererar kär? För att annars så skulle vi få massa separationsproblem. Det är så här, det, nojan kan ju bli total. Men så här, vad är det jag egentligen autentiskt står för? Så det har jag jobbat med i 2,5 år och liksom gått kurs på kurs. Fortsätter och gör grejer kring hypnos, kring meditation, kring gräva bakåt i livet med liksom gestaltterapi och frigörande dans och så här rebirth, alltså så här, för att komma i kontakt med det har jag ju insett av, och det är ju en del av min träningsresa, att min att göra det där, att få en kontakt med så här, vem är jag egentligen, det går tyvärr via kroppen. Jag behöver vara mer landad och i kontakt med min kropp. Och när jag förstod det, det var också en sån här dag med riktigt dåliga nyheter. Så bara, nej, vad som, ge mig en modell jag kan tänka på. Tvinga mig inte att hänga med kroppen. För jag hade på riktigt, det var ju min insikt då, en relation till kroppen som att den var något nödvändigt ont som mitt intellekt behövde släpa omkring på. Och om jag skulle börja lyssna på den, då du vet, det är ju som att adoptera tre tonåringar. Bara, nej, ska jag hålla på att ta hänsyn till de här som ska hålla på att skrika och gapa och vill ha en massa saker. Liksom så här. Gud, jag hade ju nog med det som var. Så var det. Att, svaret för mig är ett mer autentiskt närvarande till mig själv går via att fortsätta jobba med att landa i kroppen. Hänga med min kropp och lyssna på signalerna och börja lyssna mer på mig själv. Men det är en tuff resa för mig eftersom jag redan är så stark i att vara den som bla bla bla.
Jag kan ju förstå det mer än väl. Jag kommer ihåg när jag gick i balansekonomi där och det var mycket personlig utveckling och det var väldigt givande och så här. Och samtidigt så själv är jag intresserad av träning och hälsa och rörelseglädje och äventyr och de här grejerna. Men ibland kunde jag känna mig som en robot kanske, där hjärnan var den som stimulerades men resten av kroppen, inte i förfall kanske, men jag fick ingen stimulans där. Och det är ju egentligen samma sak. I min värld är det ju det att ska jag ha kanske personlig utveckling och så vidare, ja men då måste jag ju använda kroppen, för det är genom kroppen jag kan känna mina sinnen och vara ute i naturen, träna, springa, svettas, väder och vind spelar ingen roll, så här. Det är ju genom kroppen jag upplever resten av världen, så det är ju omöjligt att koppla ifrån dem, men det kanske är någonting som vi inte alltid tänker på när det gäller personlig utveckling, kopplingen mellan hjärnan och det fysiska.
Nej, jag skulle nog säga att det är mycket så. Det är ju, jag har ju startat ett koncept som heter Joyness som jobbar med just att kombinera utvecklande coachande samtal med fysisk träning i grupp då, utomhus. Och det är ju just baserat på den insikten att vi har en tendens att jobba med det ena eller med det andra, men inte i kombination. Och för mig har jag sett oslagbara resultat med att börja kombinera de här två delarna samtidigt. Och det visar sig också när jag pratar med andra och de som vi har liksom som deltagare. De märker ju också det. Och det slår igenom i alla områden. Liksom människor, affärspartners, mina närmsta medarbetare har jobbat med i många år som säger så här, shit vad du är. Tydligare i möten, mer landad, vad vi gör bättre, affärer. Uppenbarligen har gått ner nästan mellan 25 och 30 kilo i vikt och de sakerna. Det kan man ju liksom prata om, armhävningar, sit-ups och springa maraton och grejer. Men förutom det, allt det där andra som kommer av, att man jobbar med andra fack i hjärnan när man kombinerar rörelse av kroppen med rörelse av intellektet. Det är märkligt hur lite av det vi sysslar med. Det är lite konstigt att redan i skolan hade man idrott. Nu är det rörelse och nu här borta, nu är det historia. Liksom.
Ja, eller hur? Och jag blir också lite nyfiken så här, för när jag med systan och det vi inledde avsnittet här då, då var det ju ändå en hälsoutmaning så här, men den här kopplingen mellan den personliga utvecklingen och träning då, den har ändå i ditt liv kommit lite senare.
Ja, det har kommit de senaste två och ett halvt åren när jag hade det där samtalet med Robert som sa, det känns inte okej för mig att du mår sådär. Fram till dess så var det fortfarande så att jag hade inte gjort det med området hälsa, och jag tror att jag hade lämnat den på restlistan, för när allt det här skakades om med liksom sista och grejer, så liksom listan över områden, om jag får en ny chans nu skulle jag ta den, den var liksom fylld med annat faktiskt än fysisk hälsa. Jag tror inte jag vågade titta riktigt i fysisk hälsa, eftersom jag ändå på något sätt trodde att jag skulle dö, så var det liksom inte där jag var att titta. Och det var dessutom så många år av resignation, att det alltid varit den klenaste, jag har aldrig varit med i några lagidrotter, jag har alltid varit mobbad, jag har varit utanför, så liksom, och min kropp har bara varit ett tydligt tecken på det liksom. Och så jag vet, det var som Lennart hade någon anställd för många år sedan, en kvinna som sa på skoj då, men det var ju obagligt sant så här, nej men jag försöker skratta mycket och prata fort så ingen hinner märka att jag är ful liksom. Det var lite så som mitt liv funkade. Jag försöker vara rolig och smart så tjejerna inte hinner titta efter hur ful jag egentligen är. Liksom. Det var min grundstrategi. Så jag tror att det var där någonstans. Och sen så vart jag fet då till på köpet. Och det är ju jättesvårt om man aldrig har behövt bry sig om vad man äter överhuvudtaget. Om man har vägt 59 kilo hur man än har gjort. Så är det klart att det blir liksom noll modeller för att hantera det. Så nu var jag både spinkig, fet och ful samtidigt liksom, och fullt upp med intellektet. Så att det var såhär, nej men det slog mig inte att den var med liksom. Det har hänt nu. Det har hänt nu när jag behöver bli mer autentisk med min kropp och inte bara behöva se den som något nödvändigt ont mitt intellekt behöver släppa runt på liksom.
Hur mycket lyssnar du på din känsla? Den intuitiva känsla?
Jag försöker, hur mycket lyssnar jag? De som känner mig säger att jag är väldigt dedikerad, att jag är som en maskin i, om jag har sagt att jag ska göra någonting så gör jag det. Så där lyssnar jag inte så mycket på känslan. Jag tror att jag nog har rum då, mentala rum kan man säga, där jag lyssnar väldigt mycket på känslan, kanske mer än andra. I mina visioner och vad jag ska. Jag gör inte alltid det som är logiskt, utan jag gör det som lockar mig. Och liksom i vilka projekt jag ska ta mig an för åren. Och liksom min flytt utomlands och liksom familjebeslut och sådana saker. Där försöker jag nog känna mig guidad av känslan allra först. Och när människor säger så här, ja men ska vi börja och kolla? Eller liksom, nej men först bestämmer vi vad vi vill ha. Sen går jag ut och skapar de praktiska förutsättningarna för att få det att hända. Men när jag väl har gjort det känslomötet, om jag nu sagt så här, nu ska springa 4 mil i veckan, då springer jag 4 mil i veckan utan pardon någonsin, då gör jag det. Har jag sagt att jag ska göra någonting, då gör jag det när jag sagt att jag ska göra det. Jag har inte haft en att göra lista på 10 år. Jag skriver in i kalendern direkt när jag ska göra det, inte när jag ska vara klart, det är bara taskigt. Jag skriver in när jag kommer att göra det och sen gör jag det precis då. Jag litar blint på min kalender. Därför att jag vet att jag är emotionell och empatisk när jag planerar det. Vilket betyder att jag behöver inte känna efter om jag ska göra det, om det är bra eller inte. Står det gå upp 7, då går jag upp 7. Står det sov till 10, då sover jag till 10. Står det spelkväll med Primus, då spelar jag spel med Primus. Så står det 2 mil i joggingspåret, då gör jag 2 mil i joggingspåret. Och där förhandlar jag inte med min tillfälliga känsla. Jag äter ju till exempel bara en gång om dagen. Och det vore ju lögn att säga att det inte dyker upp ögonblick då jag är sugen på någonting annat. Det är klart, om någon slutar på kontoret och så är det tårta här vid 3. Det är klart att, skulle jag lyssna på min känsla då, så säger min känsla, det är klart du ska ha tårta, Charlie. Men nu har jag bestämt någonting annat och då kör jag på det. Jag vet inte, vad tänker ni om det? För att det där tycker jag är, man måste vara nära sig känslan, ja. Men så fort man går utanför bekvämlighetszonen, så fort man ska skapa nya vanor, så fort man är upp till att få något annat än det man har, då behöver man ju gå emot det som är intränat. Och där har ju känslan alltid en fördel. Liksom.
Känslor och den intuitiva förmågan är, för mig, jag pratar i min verklighet då, den är separerad, det är inte samma sak. Känslor är känslor, men det kommer någonting annat här inifrån som guidar dig. Jag kan inte förklara det med något annat ord än att det är någonting som drar dig dit. Till exempel, hur många gånger har du fått en känsla eller någonting, du har fått någon förnimmelse någonstans på kroppen, jag ska inte göra det här, och du gör det. Och det blir pannkaka. Har det hänt dig någon gång? Och det är den jag pratar om. För det är någonting här inne som säger dig att du ska inte göra detta. Men du gör det ändå, för ditt intellektuella jag säger att du ska göra det. För att du har en vinning på det. Förstår du min fråga?
Jag förstår din fråga. Där kan jag nog bli bättre. Jag känner igen mig i det, absolut. Och där skapar jag ju lärdomar då. Så bygger jag liksom en lilla bas om så här. Det här funkar uppenbarligen inte. Det här jag har lärt mig att ska ett projekt funka för mig, då ska det innehålla det här och det här. Det här. På någon intellektuell nivå så liksom skriver jag boken om hur jag får det jag vill ha. Men jag är inte så himla connectad med den där intuitiva rösten när det pågår. Där har jag mer att hämta, det tror jag.
Och det återkopplat till det i början där med, du hade det intellektuellt vad du ville göra med ditt liv, men det landade någonstans i dig på en djupare nivå, och det är den nivån jag pratar om, för det handlar om, det är ju den intuitiva, den säger vad du ska någonstans, vad som är mening med dig, vad som är mening med ditt liv, som kan guida dig vidare. Förstår du min fråga liksom, eller hur jag tänker?
Nej, där har jag under arbete, eller vad heter det?
Ja.
Under renovering.
Ja. Ja, men vad fint.
Ja.
Och du pratar om meditation, vad är det för typ av meditation du gör?
Dels gör jag vanliga dagliga incheckningar med mig själv, att jag bara gör mig själv närvarande till vad jag är någonstans i kroppen, vad jag är någonstans i tankarna, vad jag är någonstans i känslorna, vad jag är någonstans med hjärtat liksom, som bara så här 10 minuter hänga med mig själv under organiserade former. Och dels gör jag ett par gånger i veckan guidade meditationer där jag liksom ledda av andra guidade meditationer. Sen gör jag andra saker som har meditativa inslag. Jag är ju, har gått en del kurser i hypnos och sådana saker. Men det är väl det som jag har som del av mitt vanesystem. Dagliga incheckningar och sen en 2-3 guidade meditationer i veckan. Sen har man ju yoga och sådana saker, det innehåller ju det.
Lägger du in alla de här sakerna i kalendern då? Mm. Yoga, meditation.
Min kalender ser ut som
den är väldigt
lappar. Människor har tre saker i kalendern och tänker så här, vad gör de hela dagarna? För mitt liv står, allting står där.
Hur väl innan planerar du dina veckor? Så här? Är det dagen innan du planerar nästa dag ser ut? Du planerar nästa vecka?
Jag är detaljplanerad. Ja, nu får ni tycka ni. I alla fall en månad i förväg.
Dag per dag?
Ja, då vet jag. Jag vet nu exakt när jag ska ut och springa
timme,
om
timme,
en månad då, per timme. Jag kommer byta om 14.30 och sen kommer jag vara tillbaka och duscha 16.30. Så. Sen har jag liksom plats för kvällsaktiviteter och det dyker upp. Liksom, gå på bio där eller om det dyker upp någon som frågar om jag vill ta en AV. Men då bokar jag in så att det finns block för det så det finns plats för om saker dyker upp. Jag är väldigt dedikerad. Därför att jag tror att när jag coachar andra i detta, jag tar en del coachklienter, när jag coachar andra i detta så brukar jag prata om det som två roller i huvudet. Man har den inre chefen, den som liksom har överblick över livet och kanske lite mer kontakt med det högre värdet och syftet man vill göra, som liksom skapar någon plan för vad den inre arbetaren ska göra. Och sen har man den inre arbetaren som går upp på morgonen och gör det chefen har sagt. Och när jag pratar med folk då så brukar de flesta säga så här att ja, men den inre chefen är det nog ganska bra med, men den inre arbetaren är det si och så med, därför att han gör inte det där chefen säger att han ska göra. Det är inte att jag inte vet, jag gör det inte. Och det har jag klurat mycket på då. Och då det nästan alltid handlar om, det handlar ju om, precis som det med personal, att den anställda, den inre arbetaren på riktigt inte har respekt för den inre chefen, därför att den inre chefen hittar på massa skit som inte är genomtänkt och empatiskt för arbetaren. Så därför har jag uppfunnit idén med den empatiska inre chefen. Det vill säga att när jag bokar in saker, jag stämmer av varje vecka med ett siktdjup på en månad framåt. Liksom. Då ser jag till att det verkligen är empatiskt. Finns det tid för återhämtning här? Finns det tid för träning? Finns det tid för mig och Andrea? Finns det tid för att lyckas med de här projekten? Eller kommer jag uppleva den här veckan stressig? Och då vet jag att om jag har gjort det, om jag riktigt har tänkt på mig själv när jag gör den här planeringen. Jag tar inte två kvällsföreläsningar på rad och sen säger att jag ska få upp primus på morgonen den tredje dagen. Det är inte schysst. Jag kommer inte tycka det är något kul. Jag kommer inte känna mig som du vet. Så då har jag liksom förberett det och verkligen tänkt igenom och varit empatisk. Så här, nu har arbetaren schyssta förutsättningar att göra sitt jobb. Då är det inga problem sen med arbetaren. Då kan den gå upp och göra det som står där. För den vet att chefen har tänkt. Men ska de två hålla på och förhandla med varandra inför varje joggingrunda? Jag har sagt att jag ska ut med, jag kanske kan göra det imorgon istället. Eller äta grönsaker. Jag är mer sugen på en köttbit än vad jag är sugen på fisk idag. Eller liksom så här, var mer primus på träningen. Jag har ju så många mejl här. Jag kanske kan stå bak i ishallen och mejla lite under tiden. Den förhandlingen pågår hela tiden. Och det är sånt som gör att man kör på isberget i Titanic. Därför att den som står på bryggan och den som är nere i kolluckan har ju inte respekt för varandra. Så när de ropar vänster så svänger man inte vänster direkt. Utan man ska hålla på och förhandla med vänster. Liksom. Och det tycker jag där tycker jag själv att jag har kommit ganska långt med att vara en empatisk ledare i mitt eget liv som gör att jag sen kan vara en empatisk eller en förtroende, en duktig arbetare. Liksom.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Makade det någon sens, eller?
Ja, jag funderar på när jag lyssnar på dig. Vad är det som driver dig att göra allt som du gör?
Alltså jag har 3 urskilda drivkrafter. De kan vara bullshit. Och det egentliga svaret är förstås att jag inte vet vad som driver mig. Men vad jag svarar det är, jag har 3 saker som är det rikare liv för mig, som jag liksom strävar mot. Det ena är att ha ett liv. Jag är inte sugen på att ha ett arbete och fritid. Jag letar inte efter att kunna gå i pension tidigare. Jag tror inte på FIRE-rörelsen som handlar om att liksom kunna dra så fort som möjligt. Utan jag vill ha ett liv som jag inte är sugen på att ta ledig ifrån. Inte sugen på att gå i pension för. Jag vill kunna göra spännande saker med spännande människor. Och sen så ska det finnas ett flöde av tid, pengar och energi kopplat till det som gör att jag får allt det jag vill ha. Det är den livsdesignen som driver mig snarare än det här ska vara det och vänner ska vara vänner och styrelse ska styrelse. Man ska inte göra affär med människor. Man ska, bla bla bla. Det blir för splittrat. Jag har bara plats och tid för ett liv. Och där vill jag att allt ska få plats. Så det är den ena jag har. Den andra är att jag vill ha kul och jag vill fortsätta liksom växa och utvecklas. Så att det är saker är på risk, att jag tar mig an saker jag inte vet hur jag ska klara av. Jag gillar lek, jag gillar spel, jag gillar äventyr. Jag tycker det är kul med låsa in mig själv i ett rum med 3 kompisar och se om vi kan lösa gåtorna för att komma ut inom en timme. Jag tycker det är roligt att starta ett bolag som ingen har lyckats med tidigare och se om vi kan lyckas på marknaden. Jag tycker att det är spännande att läsa en deckare för att lista ut vem som är mördaren. Så jag tycker spelet är kul. Och det tredje är ju att göra skillnad för andra människor. Jag vill kunna gå och lägga mig på kvällen och känna att jag på riktigt har fått människor att göra saker som de annars inte hade gjort. Och det är de 3. Ett liv, lek och äventyr och göra skillnad för andra. Det är mina drivkrafter. Och de vill jag ska vi egentligen gå igenom allt jag gör. Om det inte alla de 3 portionerna finns med, då borde jag inte gå dit överhuvudtaget. Men det är ju mitt svar, så det är säkert intressant. Alltså, de flesta svar får vi utgå ifrån att jag kanske är driven av något helt annat. Men det är det som dyker upp i alla fall.
Det är din verklighet.
Ja.
Och det är det du drivs av.
Ja.
Och det är stort att veta vad det är som driver dig. Det är inte alla som vet det. De flesta springer runt där som blinda höns.
Mm.
Och det är faktiskt så det är. Mm. Och det är de flesta brottas med dem och vågar inte ta tag i de bitarna vad det är de verkligen vill.
Nej.
Med sitt liv. Och vad de har för budskap. Vad det är de brinner för.
Jag tror att det är en rädsla. Dels kan man säga så här, jag har en stor fördel eftersom jag har jobbat med de här sakerna i 20 år, så är jag väldigt verbal i att sätta ord på såna här saker. Och bland folk blandar ihop det ibland och tänker att de har ingen tydlig vision bara för att de inte är så bra på att uttrycka den. De kan mycket väl ha en alldeles utmärkt tydlig vision, men att de inte bara har det här mambo-jambo-språket som jag har. Så att det ska man inte hamna i prestationsångest. Därför kan det vara bra att jobba med så här collage eller liksom någon annan form där man inte liksom behöver fastna så mycket, att det ska se ut på vissa sätt. Men så det var det ena jag tänkte när du sa det. Det andra var tydligen inte viktigt för det.
Nej, men
tillbaka lite där vi var förut, att ibland är man också så rädd för att sätta ner foten och säga det här är vad som driver mig, därför att det första som dyker upp när man gör det är ju att man börjar titta efter okej, så hur ser det ut då emot det, och så ser man allt som inte är klart. Och det är en vanlig fråga som jag får när jag jobbar med att de säger så här, men gud, måste man hålla på och sträva hela tiden? Kan man inte få vara nöjd precis som det är? Det tycker jag så här, det är ett stort missförstånd. För att jag menar att vi borde gå upp och vara nöjda och tacksamma varenda dag. Jag har ju ett sånt jädra fantastiskt liv. Alltså på riktigt. Jag satt och hade ett möte innan med en underbar kvinna som jag ska göra ett spännande projekt tillsammans med. Vi sitter och har ett spännande samtal nu. Sen är jag bjuden på en champagneprovning. Så att du vet, om jag dör imorgon, då finns det bara en sak jag kan säga. Tack, vilken jävla resa. Liksom så här, så när du frågar mina drivkrafter, så ska man inte blanda ihop det med någon typ av missnöje. Jag är ju supernöjd. Jag trodde ju inte ens jag skulle få leva, och nu lever jag. Liksom. Jag är på efterrättsbuffén. Så där tycker jag vi alla borde få unna oss och vara liksom bara njuta av det man har, och istället för att fokusera på det man inte har. Men när vi sitter där mitt på Gröna Lund och med sockervadden i handen och njuter, då kan vi passa på att åka lite också när vi ändå är insläppta på livet. Va? Mm. Och det där drivkraften dyker upp, att våga säga, jag skulle vilja prova att bo utomlands. Jag skulle vilja ha en vältränad kropp. Jag skulle vilja, istället för att som ofta är, du behöver ta tag i det här. Och så här. Jag behöver en coach. Jag tar inga klienter som kommer till mig och säger att de behöver mig. Det är ingen som behöver mig. Det är rent nonsens. Det är inget fel på dem. De kanske vill ha mig. Det går bra. Jag är till för de som vill ha mig. Jag är inte till för de som behöver mig. För det, då ljuger man om annat också, va? Så det är den där drivkraften, och där tror jag många människor är rädda för att verbalisera vad de drömmer om, därför att det skulle upplevas som ett misslyckande att de inte redan är där. Att få vara hungrig utan att dra slutsatsen att det betyder att man har varit dålig på att äta. Liksom.
Misslyckande, hur ser du på det? Hur ser du egentligen på misslyckande? Finns det misslyckanden egentligen?
Ja, alltså det finns ju misslyckande så tillvida att man ju dagligen lyckas missa. Det vill säga att man har siktat på någonting och träffat någon annanstans. Det är ju distinktionen av en miss, det är ju så här. Det var inte i tian, den hamnar i åttan eller den hamnar på tavlan bredvid. Så då lyckas man ju missa. Sen vad man drar för slutsatser av det, det är ju någonting helt annat. Alltså jag misslyckas ju så tillvida hela tiden. Hela tiden. Jag såg någon så här undersökning om Pelé och Maradona, två av världens mest kända fotbollsspelare under tiderna. De hade inte högre träffprocent än en genomsnittlig fotbollsspelare när det kom till att göra mål. Men de sköt mycket oftare. Det vill säga de hade inga problem, det var ingen som räknade hur många smällar de missade, utan man räknade de träffade. Och jag tror så här, så är det nog med de flesta. Om man inte gräver ner sig varje gång man lyckas missa, utan justerar siktet och skjuter igen, ja, då kommer man hinna få iväg många mer pilar. Och då räknar man ju poängen i slutändan, så sitter det fler poäng på tavlan. Men den som är livrädd för att missa, han drar inte iväg en pil överhuvudtaget och då har han noll poäng. Så misslyckande, ja, mitt liv är kantat med misslyckande. Det betyder inte att jag är misslyckad. Misslyckad är väl den som inte sköt då, möjligtvis. Hellre dra den sträng som brast än att aldrig spänna en båge som du.
Den har man hört.
Den har man hört faktiskt, den har man.
Ja. Så där är jag väl med misslyckande. Det är klart jag misslyckas hela tiden. Och jag tycker inte heller om när man ska hålla på så här. Det finns inga problem, det finns bara utmaningar. Det, liksom, det finns inga misslyckanden. Därför att det är inte så det känns när det händer. Mm. När man får ett problem i knät. När jag är på väg till er nu och så är det någon som häller en kopp kaffe med mig så jag får ränder på tröjan här. Det är inte min första tanke, är inte så här, utmaning. Utan det första jag tänker är så här, fuck, problem. Liksom. Och det är lika bra vi kallar dem för det, för det är så de dyker upp. Och sen när vi nu har dem då, dålig stämning, då får vi se så här, okej, så vad gör jag med detta då? Misslyckande, absolut. Vi skulle sätta igång klockan 14.00. Jag var inte färdig förrän 14.05. Det är ett misslyckande. Då får jag antingen lära mig, eller så får jag be om ursäkt, eller så får jag utgå ifrån att det tar mer plats som jag ska hålla på och prata om det, och så kör vi bara vidare. Men det är ju uppenbarligen ett misslyckande. Kommer jag gå hem och straffa mig själv med någon tagelskjorta ikväll beroende på det? Nej, absolut inte. Det man måste inse med världen, det här är ju folk väldigt omedvetna om, världen skiter ju lite i hur det går för mig. Solen går ju upp imorgon oavsett vad jag gör. Ingenting av det jag gör är egentligen viktigt alls. Ingenting. Hittills har jag åstadkommit noll saker i mitt liv som på något sätt kan anses vara betydande i det här universumet. Jag skulle gissa att majoriteten av intelligent liv i universum inte ens har noterat att den här planeten existerar. Än mindre att det sitter en tjomme 2020 som heter Charlie Söderberg som orerar om att göra skillnad. Det är ju rent nonsens. Jag är ju ett gruskorn i rymden. Liksom. Till och med i människor som är nära mig så har jag förstått att de går inte omkring på dagarna och tänker på mig hela tiden. De har fullt upp med sina egna liv. De flesta som är förbannade, som jag upplever som förbannade på mig, är ju oftast förbannade på någonting annat än på mig. De har inte ens engagerat sig i mig. Man tänker sig, hela världen är emot mig. Hela världen har inte ens noterat dig. De har fullt upp att göra annat än att vara emot dig. Gud har inte så mycket tid över, så han håller på att engagera sig till att fucka upp ditt liv. Liksom. Så han har nog med andra grejer. Så det tänker jag, det finns, om mitt liv är tomt och meningslöst, och det är helt tomt och meningslöst, då kan jag ju hitta på själv vad det har för mening då. Jag kan ju inte misslyckas eller känna mig misslyckad med mer än att det blir någonting annat än det jag har hittat på. Och då kan jag ju hitta på någonting annat, eller så kan jag prova en ny strategi. Liksom. Det är mina förväntningar, är ju faktiskt mina förväntningar. Det är ju faktiskt jag som kan ta ansvar för dem. När Andrea inte gör som jag vill, då är det ju att jag ville någonting annorlunda. Jag kan ju bli besviken på henne. Men jag lär ju mig utifrån personligt ansvar att det byggde ju på att hon gjorde något annat än vad jag hade förväntat mig. Det behöver inte hon ta ansvar för. Liksom.
Det är ju en enorm insikt att komma till den insikten då. Att
obehagligt.
Det är så obehagligt. Ofta tror jag vi kan tro att vi är världsalltets mitt kanske. Ja. Och allting hänger på oss och det vi gör är jätteviktigt och betydelsefullt och det får effekt och mina beslut är fantastiskt avgörande på något sätt. Va? Mm. Men det är väl någonstans oerhört frigörande kan jag tänka mig att göra den här resan, komma till den här insikten att livet är egentligen ganska betydelselöst på det sättet.
Ja, det kan ju ta till två ställen. Det ena är att man kan få torgskräck. Alltså när man på riktigt plockar bort allt påhitt om att det skulle vara på riktigt eller vara viktigt eller behöva vara på vissa sätt. När allting plötsligt blir möjligt, då är det ju oftast att man känner sig naken och hamnar i någon typ av torgskräck och tänker så här, shit, här står jag liksom ensam i en mörkt hål. Allting är möjligt, men det betyder också att inget finns på något sätt. Va? Men då, det är därför de flesta inte går dit. Liksom. Men om man går dit så inser man ju då när man står där att då kan man ju börja fylla det med precis vad man vill. Så lätt är det inte varje dag. Nej, det är det verkligen inte. Det är svårt precis varenda dag. Liksom. Mm. Men det är precis bara vad det är. Det är, går inte att komma ifrån att livet är ett påhitt. Om du lyckas eller misslyckas är ju bara en funktion av vad du själv har hittat på. Liksom. Så att jag tror det första som dyker upp om man på riktigt förstår att man är meningslös, det är ju att, att man tycker att det är dåliga nyheter och att det känns ganska torgskräckigt och tomt. Men det andra man kan tänka är så här, okej, men då kan jag hitta på vad jag vill och så kan jag börja mäta mitt liv utifrån vad jag vill, vad jag har hittat på. Och funkar inte det, hittar jag väl på något nytt då? Liksom.
Mm. Så vad, hur ser du då på optimal hälsa då? Vad är optimal hälsa för dig?
Optimal hälsa för mig, om vi ska prata om fysisk hälsa, det är att vara i god form. Det är faktiskt sant. Jag backar och säger så här, optimal hälsa för mig i alla områden, det är just nu är min vision att vara i god form när min son gifter sig. Han är 11 år nu och det var så det började för mig när jag fattade beslutet om. Robert frågade mig, vad är ditt träningsmål? Och då sa jag, mitt träningsmål är att jag ska vara i god form och leva när min son gifter sig. Jag är nämligen analytiker i botten. Jag vet hur man gör statistik, så jag kunde ju följa när jag gick upp från liksom 69 till 79 till 89 till 99 till över 100. Och så kunde jag liksom se den här kurvan och bara konstatera det. Om jag fortsätter den här utvecklingen, då kommer inte jag leva om 10 år. Mm. Det är precis det. Statistiken är ganska tydlig. Och det var det som var mitt mål. Att bryta den. Inte gå ner i vikt. Det kan ju vilken idiot som helst gå ner i vikt. Utan att förändra mitt sätt att leva så att det föll sig naturligt. Och det var också vår grundstrategi när vi började bygga det som kommer att bli Joyness. Vi ville bygga någonting som inte var någon bootcamp, inte var någon diet, ingenting sånt överhuvudtaget. Vi får inte hitta på någonting överhuvudtaget som inte människor kan ha roligt med och se sig själv göra i 10 år framöver. Det ska liksom bli en del av ens vardag, inte något nödvändigt ont man biter sig igenom. Och för det har jag provat så många gånger med träning och andra saker. Så jag vill väl, optimal hälsa för mig handlar ju om att vara en relation med kroppen där jag och min kropp hittar på saker tillsammans. Precis som jag vill ha ett liv så vill jag ha ett jag. Där det faller sig naturligt. Inte att jag behöver ta paus från mitt liv eller ta paus från mitt intellekt för att bänkpressa. Liksom, göra det både och det är egentligen samma sak med finansiell hälsa, att ha en ekonomi där jag har möjlighet att leva mitt liv på det sättet jag vill leva, även när det är dags att gå i pension, vilket är typ level var där någonstans när Primus gifter sig.
Hur optimal hälsa och fysisk hälsa nämnde du det också, men vad lägger du in i det här? Alltså det finns ju så mycket holistisk hälsa, sådär, kosten kan vara en grej, stress hantering, vikthantering, sömn. Det finns ju så väldigt många olika, och träningen givetvis.
Hälsa för mig är det ordet som är närmast släkt med hälsa för mig, det är hållbarhet. Så jag tänker om någonting är hälsosamt, då tänker jag att det är hållbart. Det vill säga att det kan fortsätta vara på det sättet det är över tid utan att det äter upp sig själv. Liksom. Ett hälsosamt ekosystem, det funkar och hänger ihop. En hälsosam ekonomi handlar inte om att vi har pengar den här månaden, utan det handlar om att det liksom blir plus över sikt. En hälsosam hälsa handlar om att min kropp utvecklar sig över tid på ett positivt sätt om jag bara fortsätter att göra det jag gör idag. Så för mig är liksom, precis som det med miljö, som det med mat, som det med träning, som det med pengar, som det med relationer, så är hälsosamma saker för mig samma sak som hållbarhetsperspektivet.
Spännande.
Makade det sens på något
sätt? Det är absolut, det är ju hållbart. Och så tänker jag med i det jag arbetar med, och att det ska vara hållbart. Det ska ju inte vara någonting man provar på en månad eller tre veckor eller en dag eller ett halvår liksom. Utan det ska ju vara någonting man kan fortsätta med högt upp i åldern. Själv skrev jag också en artikel ganska nyligen så här. Ett av mina mål jag har det är att jag vill ju kunna springa ett maraton när jag är 90 plus. Mm. Och den insatsen eller investeringen i min egen hälsa började ju egentligen för flera år sedan då, när jag började tänka i de här termerna. Mm. Just för hållbarheten. Snarare än att kanske som man mer traditionellt tänker sig, tror jag, att ja, jag ska pika när jag är 20 eller 25 eller 30 någonting och då ska jag liksom på något sätt optimera i prestation, i träning och sen får det vara nog med det och sen kanske man har andra prioriteringar och så vidare. Mm. Utan det är ju den här hållbarheten, kunna klara, känna att kroppen är stark och uthållig under lång tid framöver, vilket också givetvis, tänker jag, är bra för att vara produktiv om man är egenföretagare eller bara få kvalitetstid över med familj och barn och liknande.
Ja, och också tänker jag att de här hänger ihop, va? Att jag har ingen som lyssnar på detta har egentligen svårt att ha en riktigt vältränad kropp om man bara missköter alla andra områden ett år eller två. Om man skiter i familjen och inte går hem på kvällarna utan bara går till gymmet, då är ju saken löst. Om jag liksom struntar att gå till jobbet utan bara käka blomkål. Så, det är så för mig liksom också ligger hållbarheten i balansen. Kan jag få in detta med allting annan i mitt liv? Och det är därför jag tycker det är så synd att man oftast, jag tycker gurufieringen är problematisk. Mm. Att man antingen är man träningsguru eller så är man ekonomiguru eller så är man företagarguru. Och så går man på föreläsningar om hur man blir miljonär på sitt företag. Ja, då får man lära sig allt om det. Men det är inte samma sak som de säger på så blir du en bra förälder. Och det är inte samma sak de säger så tar hand om din kropp. Och då hamnar vi i det här som för mig är helt fucking okej att man ska välja. Mm. Antingen ska man ha en bra kropp eller så ska man ha en bra ekonomi. Mm. Eller så ska man ha en bra relation. Mm. För mig tycker jag det är oschysst mot oss att utsätta oss för så här blir du bäst på det här istället för att säga så här, hur kan vi få de här sakerna att samordna, samlira på ett sätt så att du kan uppnå 1, 2, 3, 4 effekter på att göra samma sak. Och det är det jag tycker, det står både joyness och balansekonomi för, är ju att göra det som är lite svårare, det vill säga blanda ihop sakerna. Så att, men det är också så livet ser ut, livet sitter ju ihop, det är ju inget svårt att få mer tid. Det är bara att sluta jobba. Det är inget svårt att bli rik. Det är bara att skaffa sig 3 jobb. Men det får tid och pengar och energi samtidigt. Det är där det blir intressant på riktigt. Och vi kommer förbi de här bullshit Expressens topp 10-lista. Så får du rutorna inför sommaren. Grejen liksom. Mm. Det tycker jag är hållbart.
Och lite nyfiken är jag också. För jag vet, vi har ju pratat lite innan. Och som jag har förstått så springer du en del. Aha. Nu för tiden. Hur mycket blir det per vecka?
Det blir ungefär ett maraton per vecka.
Ja, det är maraton. Det är 40 kilometer liksom. Ja, det är en del.
Ja, det blir det. Men det är
ganska
ju
också, seriöst.
Det hade ju varit alltså helt otänkbart. Om någon hade sagt mig att det i början så hade jag sagt det. Glöm det. Ja. Jag började ju träna på villkoret att det skulle vara max ett pass i veckan. För det var allt jag skulle hinna med. Det var där, och nu är jag ju uppe i snittar 6 träningar i veckan i alla fall. Och utan något som helst problem. Och jag har både mer tid och mer pengar och mer energi efter. Men det ska man inte säga, för då tänker folk så här, shit, så kommer det inte bli. Eller liksom så här, men det är ju en resa, va? Det är precis som när man är barn, så liksom nyfödd, tänker man så här, herregud, ska den här personen kunna klättra i berg liksom? Men det först lär man sig sitta, sen lär man sig stå, sen lär man sig gå, och sen helt plötsligt så klättrar man i berg utan ens tänka på att det är 48 muskler inblandade som man inte ens. Så för mig har det blivit så här, löpningen ligger på mitt schema som egen tid, tillfälle för reflektion. Och jag gör mer affärer, jag tjänar mer pengar på min löpning än vad jag tjänar på någonting annat. Därför att det är då jag stannar upp och får koll på egentligen, så här, vad är det som är viktigt, vad har jag gjort, just det, jag behöver skicka det mejlet, det där projektet. Annars gör man bara det som ropar högst. När jag joggar så kommer trillar de bort, jag springer ifrån dem. Och så kommer de där sakerna, jag springer i kapp grejer som jag annars inte hade kommit på. Jag har inte hört av mig på den här. Och det där var ju på listan. Eller jag måste följa upp på det där projektet. Är det här verkligen rätt sak att vara i? Det får jag ut. Så jag kör aldrig någon poddar, aldrig någon musik, aldrig någonting sånt. Utan det värsta med, nu får jag köra intervaller för jag ska springa maraton. Och då måste man springa intervaller tydligen. Och det gör jag. För det har jag mitt empatiska chef bestämt att jag ska göra. Så då gör jag det.
Står i kalendern.
Det står i kalendern. Ja. Men då är ju problemet att det tar ju mycket energi att hålla på. Nu ska jag stanna. Nu ska jag springa. Nu är det 1 minut. Nu är det 10 sekunder. Så det är inte, jag får mer ut av långpassen. Där hjärnan får liksom. Jag kommer inte in i något runner's high. Det har jag aldrig varit med om. Det är fortfarande jobbigt att springa. Men det är inte jobbigt att det är jobbigt.
Det kommer. tänker jag. Runner's high. Alltså när man kommer in i det, när man får ha den upplevelsen, erfarenheten, det är som en annan värld. Det är som att bli, det är som någon slags meditation nästan, tror jag. Man blir ett med naturen i sin omgivning. Och jag är inte heller religiös så, men det är ju nästan som en på sätt och vis religiös upplevelse då. Och den kan hålla i sig också, och någonting som den faktiskt påminner om när vi pratar om ett rikare liv och affärer och alla sån här. En runner's high är ju på sätt och vis påminner om en sån här inre glöd eller någon passion som jag upplever att jag också kan få när jag bygger bolag och företag och sådär. Men den kan ju hålla sig längre, kan hålla sig flera dagar när jag känner att det brinner inom mig på något sätt. Så runner's high är ju som den kicken, fast den brukar ju vara lite kortare då kanske. Men det påminner i alla fall. Det hänger ihop.
Vi får se om den kommer. Nu är inte mina långpass än, de är dryga 2 mil, så att det kanske behövs lite längre innan det kommer. Det är kanske olika.
Men det är en träningsförmåga kanske. Kanske. Kommer.
Vi får se. Men det som jag har lärt mig mycket ifrån, jag tror att jag var ganska tränad i det tidigare, men jag har återknytit mer till den. Det är så att man kan tycka att någonting, eller någonting kan vara jobbigt, men det behöver inte vara jobbigt att det är jobbigt. Och det är ganska intressant, därför att de flesta människor har inte den distinktionsskillnaden. Om någonting är jobbigt, då är det väldigt jobbigt att det är jobbigt. Man kan ju vara trött och så kan man slutföra det man ska göra i alla fall. Eller så kan man vara att det är jävligt jobbigt, att jag är trött, jag är så trött och gud, jag håller bara på det, så här. Och då är det ju skitjobbigt. Det är ju inget jobbigt att vara hungrig. Hungrig är ju bara att vara hungrig. Att vara törstig är ju bara att vara törstig. Att ha ont i muskeln är ju bara att ha ont i muskeln. Att vara andfådd är ju bara att vara andfådd. Men när vi bestämmer och berättar för hjärnan att det här är jobbigt nu, att det är jobbigt här. Och skapar hela känslopaket kring det. Jag fick kämpa de sista 3 kilometerna. Jag var inget mer kämpande. Jag satte det ena benet framför det andra. Det var tungt, ja, det var det absolut. Men jag behöver inte hitta på att det är jobbigt liksom. Det tror jag är nytta av i tuffa samtal och i andra saker också. Liksom. Ta lite mer kontroll över hur väljer jag att tolka de signalerna som kroppen ger mig. Liksom. Var mer lyhörd för signalen jag får, men också ta mer ledarskap över vad ska jag dra för slutsatser av det. Magsjuka och förälskelse är ju typ samma symptom om man drar ner listan.
Så du, när jag lyssnar på det där så tänker jag, det låter ju som du accepterar motståndet som kommer. Och inte sätter en värdering i det, utan du låter det bara vara som det är och förstärker det inte med dina tankar eller någonting, utan du bara låter det vara.
Gud vad glad jag blir. Perfekt. Det är precis, det har jag jobbat med. Det har jag jobbat mycket med. Begreppet kallar vi för equal dignity. Att alla tankar och känslor som dyker upp behandlas med samma respekt. Jag behöver inte göra någonting mer än. Nu är jag arg på dig. Nu är jag besviken på mig själv. Aha. Nu är jag kåt. Jaha, nu är jag, du vet, så här, ont i ryggen idag. Jasså, ja. Inte behöva, ja, då måste jag, du vet, så här, utan bara kunna vara med, notera vad som är och inte hitta på att det finns bättre och sämre känslor, bättre och sämre signaler. Det är precis bara vad det är. Och jag kan börja hänga med dem alla och vara med dem utan att behöva tillskriva dem någon aktion tvångsmässigt eller liksom något rättfärdigande eller rationalisering eller något sånt. Så att om du hör det jag säger, då blir jag jätteglad, för det har jag verkligen övat på.
Det var det jag hörde. Och då reflekterar jag återigen tillbaka till Lyxfällan, att du tar med dig deras ångest, deras problem. Gjorde du då? Du kanske inte skulle agera på samma sätt idag när du har den kunskapen du har, att du inte tar med dig det. För att då accepterar du det, att det ligger hos dem, och du accepterar att du går inte in i deras energifält, utan du låter det vara, för det är deras sak att jobba med. Utan du har varit snäll som har uppmärksammat detta lidande som de har, som de behöver jobba med.
Den här tesen hade vi kunnat prova om jag hade tackat ja till att vara programledare igen. Men där kliver min intuition in och säger att det ska jag nog inte göra. Det är jag färdig med i mitt liv. Men ja, spännande. Det är ju så. Det är ju det här man pratar om, så här comfort zone och liksom gå utanför, tänka utanför ramarna och grejer så här. Jag tycker inte man pratar så mycket om, man pratar om den stora vinsten att man får nya resultat av att göra på nya sätt. Men den dolda vinsten tycker jag också är ju den förändringen man får av sin förmåga genom att göra det. Saker som, jag kan hela tiden fånga sig att saker som jag gör idag utan några större problem, som sånt här, liksom, värdera de här tankarna, springa vidare även om jag har ont eller någonting sånt eller vad det kan vara. Hur omöjligt det hade varit för 2 år sedan. Eller hur jag kan ha ett samtal som att känna såhär, shit, hade jag haft det här samtalet då hade jag haft stor ångest för det. Det är ju oftast, du vet, så är det, man är ju inte närvarande till hur mycket lättare vikterna blir förrän man liksom belastar och konstaterar, shit, kan jag marka 130? Jag var inte på det här tiden. Det är ju ändå intressant. Jag tycker det är intressant att det där pågår hela tiden. Varje gång tycker jag försöker stanna upp med tacksamhet och konstatera att nu är det jobbigt. Men det här hade varit jädrigt mycket jobbigare för 2 år sedan. Eller 5 år sedan. Eller hade det här uppstått i mitt liv då? Då hade jag varit kris. Nu är det en tuff eftermiddag. Det är det tveklöst. Men det är inte kris längre. Liksom. Och det är svårt att se själv att man växer. Liksom. Det är först när man träffar någon annan så säger gud vad stor har blivit.
Mm. De där tegelsenarna tar inte utan det får bli ännu större.
Mm. Stora block kommer ner fallande.
Då kanske det rubbar. Då kanske det rubbar Charlie liksom.
Ja, precis. Ja.
Men du har ju höjt en medvetenhet. Det är ju det handlar om. Du har höjt en medvetenhet att du är mer observant på din omgivning och dina känslor och dina tankar. För det är ju det som ökar, du expanderar ju. Det är det jag hör i alla fall. Sen kanske alltså,
men så här är det ju. Nu ska vi vara helt ärliga. Jag har ju en fruktansvärd räkmacka. Alltså jag råkar haft turen att jobba tillsammans med några av Sveriges absolut främsta coacher och tänkare kring personlig utveckling och sådana saker. Jag har fördelen med att ha klienter som förväntar sig att jag ska vara klarsynt i de här frågorna varje dag. Jag har drivit utbildningar i hur man växer som människa i 15 år. Jag har så mycket struktur på plats i mitt liv som underlättar för mig att vara precis så här. Och det är ju ingen tillfällighet. Det är ju någonting som jag har byggt med flit och systematik för att ha i mitt liv. Men i dagsläget så har jag ju det så otroligt mycket gratis jämfört med andra människor. Det är ju som att jag är i en pool hela tiden. Det vore ju mirakel om jag inte var blöt. För jag är ju i poolen hela tiden. Klart att jag blir blöt. Någon annan kan ju stå i öknen och säga så här, om jag hade fått lite av den här fukten. Jag förstår, men för mig är det ju lätt att vara reflekterande. Därför att jag är ju bara omgivet av reflekterande sammanhang precis hela tiden. Så var det när jag startade Joiners för ett träningsföretag. Det var ju samma strategi där. Jag tänker så här, spelar roll om vi tjänar pengar eller inte. Om jag driver bolag med 2 PTs, då kommer jag aldrig vara tjock igen någonsin. Det är ju liksom, du vet, bara sätter jag mig den poolen, då fan kommer jag vara blöt liksom. Så, här. Så att hemligheten, skillnaden mellan svårt och lätt är ofta struktur. Struktur. Så att vi kämpar oftast onödigt mycket med förändringsprocessen av oss själva, tycker jag. Istället för att när man är inspirerad, skapa schyssta förutsättningar för en själv att lyckas om och igen. Och då är vi tillbaka lite i hållbarhet. Misstaget jag tycker många människor gör, det är när de blir inspirerade, då gör de grejer. Och det kan man ju tänka sig att det är väl inget fel på det. Jo, men det som händer är oftast att inspirationen hinner gå över innan de där resultaten har kommit som ger inspiration igen. Man står där på nyår och bara så här, nu jädra ska jag börja liksom träna. Och så tränar man i 2 veckor så blir man förkyld och sen är det borta igen. Därför att man använder den inspirationen man hade till att göra grejer. Det jag har lärt mig med tiden är att när jag är inspirerad så bygger jag strukturer. Jag bygger sammanhang, jag sätter upp grejer som finns kvar oavsett om jag har inspirationen eller inte. Och de för mig hela vägen fram till. Jag lovar 6 andra personer att vi ska springa Stockholm Marathon. Och det, när jag lovade de 6 personerna gjort det och satt upp en grupp där vi berättar varje vecka hur det går för oss och vi high-fivar och vi delar varandras frustrationer och grejer så här, då vet jag ju att jag vid det här laget vet att jag är en person som kommer att göra det. Har jag sagt att jag ska göra det kommer jag göra det, och regeln är att vi ska ha kul innan, vi ska ha kul under, vi ska ha kul efter. Okej, då är det den principen jag får springa med. Men en mindre tränad person i de sammanhangen hade kanske tagit den inspirationen och bara sprungit. Och då är risken att när den inspirationen är borta så är också projektet dött. Så jag tror att hemligheten mycket är att hitta sammanhang, antingen personer eller andra typer av strukturer. Jag har ju orerat om i min kalender är liksom Gud i mitt liv, och jag har ju liksom pratat om människorna här omkring mig, men det finns ju förstås olika typer av sammanhang man kan göra. Men bygger man strukturer, sammanhang, då vinner ju de nästan alltid över liksom tillfällig inspiration. Det är därför jag inte gillar bootcamp-grejen. Då. Liksom.
Det är ganska bokstavligt bild där egentligen. Man får inspiration efter en föreläsning eller man har läst en bra bok och om träning kanske. Då. Mm. Och ser man sig ut och springer ifrån inspirationen. Ja. Den är kvar i startfållan där någonstans.
Ja.
Va? Och kommer i mål och är trött och så vidare, och så tappar det och så börjar man om från scratch då, kanske nästa dag. Så för någon som kanske då lyssnar på podden här också, som vill komma igång och det är lite tufft och det är lite motigt och har inte kommit så långt i sin egen kanske då personliga utveckling och inte skapat strukturerna så här, alltså, finns det någon slags första steg på något sätt?
Absolut. Eller komma
på rätt väg?
Hitta ett sammanhang med andra människor som redan är igång. Det är ju, vi är så onödigt stolta och ska göra på vårat sätt trots att vi är nybörjare. Bara haka på någon annan. Och det kan man säga så här, skaffa en PT som jag gjorde så här, ska jag betala någon 800 spänn i timmen för att räkna armhävningar? Det är inte som att jag inte kan räkna, jag vet armhävningar, så här. Men det gör skillnad. Om jag har de mötena bokade, jag vet att betala för dem, då kommer jag dyka upp. Är jag 5 minuter sen, då kommer någon fråga, är du på ingång eller? Det är fan värt pengarna, bara det. Lägg upp ett, för mig så att lägga upp ett kostprogram istället för att säga, jag ska börja tänka lite mer på att äta, jag ska nog dra ner lite på kolhydraten. Nej men stenhårt, det här är vad jag kör. I 6 månader kör jag det här och ingenting annat. Ni andra vet om det. Sen utvärderar vi och ser om det blir bra eller inte. Är det här bäst, är det bästa sättet för mig? Jag har ingen aning. Men det är ett sätt.
Ja men det är ansvarstagande. Ja. Man tar ju ansvar för sitt liv där. Och då står de till svars till någon annan. Och då upplever de, många upplever att det blir obekvämt.
Jag ska säga tillbaka till strukturen. Va? Kör. Ja. Vill du till Paris? Det är klart att du kan fotvandra till Paris, men risken är ju överhängande. Du kommer tröttna på vägen. Köp en flygbiljett, sätt dig på planet. Du kommer inte ens om du skriker komma av först du landar i Paris. Du kommer vara framme i alla fall. Mm. Och så är strukturen för mig. Liksom. Så joiners är för människor som vill hitta träningsglädjen. Du kommer under en termin hitta träningsglädjen. Sen har du träningsglädjen. Mm. Liksom. Balansekonomi är för människor som vill bygga sitt rikare liv. Få mer tid, mer pengar, mer energi. Ja, det kan man fixa det hemma i garaget. Ja, men jävla tur kan man ju hamna i Paris när man är fotvandrare också. Eller så köper man bara en biljett, gör jobbet, går till någon som har gjort det med 10 000 andra människor tidigare. Jag är ju coach, ni tränar ju människor som jag vet i alla fall att du Erik, om man säger så här, ja, nu vill jag springa maraton eller sådana saker. Så här. Det är klart att du kan googla upp liksom massa YouTube-klipp på hur du gör det. Eller så går man bara till någon och säger så här, forma mig. Jag lovar att om du lovar att du säger rätt saker, lovar jag att jag ska göra dem. Mm. Och sen är det klart. Mm. Alltså, man ska inte underskatta sammanhang. Det är, vi gör oftast så svårt för varandra. Och så sitter man i sammanhang där, så sitter jag och delar med mig för att någon kompis frågade mig på Facebook om investeringar som gör planeten hållbar, och den stackars människan har då 62 människor som bara vill prata om att det inte spelar någon roll vad vi gör. Hur lätt har den personen att göra de förändringarna? Mm. Hade jag varit den personen hade sagt så här, Charlie, du behöver berätta för mig vilka ska jag äda på Facebook som på riktigt vill prata om precis, det här ämnet och precis. Inte bara vill prata om att det inte ska vara. Mm. Du är vad du äter liksom.
Jag tycker det är jätteintressant just de här frågorna faktiskt, för som jag är ju livssyftecoach. Mm. Mm. Så att jag tar ju fram livssyftet med människan i ord. Så att då får man fram en fras som är bara Charlies fras. Då.
Precis, som vi pratade om. Jag är bra på att verbalisera för jag har tränat 20 år. Precis. Är du inte det? Gå till dig, få din fras, kör den. Liksom.
Och den använder du. Kan du använda i allt du gör? Ja. Och då som din incheckning. Då gör du en incheckning med den frasen. Mm. Bam, då vet du, är det här rätt? Mm. Eller är det rätt från mitt autentiska jag eller är det inte? Mm. Eller är det hjärnan nu som, eller är det mina känslor som håller på att vela? Mm. Men säger man frasen så får man, ja men det är lugnt. Jag ska följa det här, det handlar inte om de 10 miljonerna eller att jag ska vinna den här festen eller den här parten eller vad det nu må vara. Utan då kommer det från ens autentiska jag och då blir det ingen tveksamhet. Men väljer man inte från sitt autentiska jag i det läget, då har man helt plötsligt validerat med sin självkänsla. Mm. Då har du sålt dig själv. Mm. Sålt ditt innersta jag för någonting annat. Mm. För något yttre. Istället för att gå efter det inre. Så det är lite det som jag... Det är därför jag hela tiden frågar varför? Vad brinner du för? Mm. Och du svarade väldigt fint, liksom, dina tre kärnor. Mm. Liksom. Och det är det. Folk vet ju oftast inte varför de är här. Vad de har för syfte och hur de ska gå vidare. Mm. Det är det som jag brinner för så himla mycket. Liksom, att få fram detta. Vet vem du är, jobba med dig själv. Mm. Gå till en coach. Hitta ditt sätt att röra dig på. Om ditt sätt är att gå i naturen så gå i naturen. Mm. Gör din grej. Du vet bäst vad som är bäst för dig. Men ta hjälp av någon också så att hitta dina saker. Mm. För man kan göra jobbet själv, absolut. Men det går ju så mycket längre tid. Mm. Mm. Då springer man in i betongväggen 100 gånger. Mm. Och sen, jag kan gå runt. Eller jag kan klättra ovanför. Mm. Det är liksom de bitarna där. Så att jag tycker du formulerar det så fint där med dina drivkrafter. Och hjälpa folk och så här.
Det där var så tydligt med löpningen. För det var också så. Jag liksom började springa för att addera det till den andra träningen jag hade. Och sen så såg jag... Alltså det började som en hållbarhetsgrej också. Jag tänker så här, jag har inte råd med konditionsträning. Jag tycker inte det är värt pengarna att göra konditionsträning med min PT på gymmet. Jag vill kunna gå och säga så här, jag har redan gjort, konditionsträningen är gjord. Vi kan fokusera på sånt som inte är så lätt för mig att liksom göra själv. Liksom aktivera muskler som inte aktiverade och sådana saker. Så det var liksom mer eller mindre, jag tog mig an så här. Nu springer de här sakerna, så att när vi träffas då vet du att konditionen har jag redan. Så kan vi göra andra. Liksom. Smart, tänkt, hållbart, långsiktigt. Va? Och sen så sprang jag. Sen satte jag upp ett mål att jag skulle springa milen under timmen 3 gånger i veckan. Ja, så gjorde jag det och sen så platåade jag där någonstans. Och då kan man konstatera att jag är väl inte bättre än så. Jag är inte snabbare än så. Men jag konstaterade att jag vill ju växa, utvecklas och kul. Och köpte liksom bara en enda timme. Jag köpte en timme med en löpcoach. Och bara så att säga, hur skulle jag kunna få bättre resultat på detta? Och resultaten blev ju makalösa. För att jag gjorde ju helt annorlunda efteråt. Jag hade en månad när det kändes som all växt känns helt onaturligt. Fjollat omkring där på tårna, sprang och trippade med små fåniga steg. Och det kändes liksom... det kändes så fel, och armarna uppe i liksom den 90 graders vinkel, så här, det är ett helt självmedveten om att jag inte såg, jag precis tyckte att jag såg lite schysst ut i någon sån här, hörde Eye of the Tiger när jag lufsade runt, och så skulle jag hålla på att trippa runt som en hela ballettlåt där liksom. Och det tog ungefär en månad och konstaterade att det kändes mycket bättre, mycket naturligt, jag kunde springa mycket mycket längre, gick mycket mycket fortare. Och så tar man testen och så har jag liksom platåat igen, och så konstaterar jag liksom, så tar jag hjälp och säger så här, hur gör jag för att komma vidare nu? Ja, men vi får sluta med de här mellandistanserna. Det är bara ego. Du gör dem bara för att du får mil i runkeeper. Det du behöver göra är riktigt, riktigt långa pass, och sen så behöver du göra intervall i backe här liksom, så här stenhårt. Så här. Ja, men okej, då underkastar jag med den strukturen, så gör jag det ett par månader, så utvärderar jag. Jag är övertygad om att jag kommer få bättre resultat av det. Inte för att jag behöver bättre resultat. Jag ska ju inte tävla i detta. Jag behöver inte ens ha tidsmätning. Men det ska vara kul innan, det ska vara kul under och det ska vara kul efter. Och då lär jag ju få fortsätta utmana mig själv. Så ta hjälp av dem som vet. Det är klart att jag kan lufsa ihjäl mig och komma runt. Det är inte det. Komma runt. Det är klart att alla kommer kunna, om de jobbar hårt, ha en fungerande pension. Men man kan också bara jacka in sig till människor som vet hur man gör. Och bara göra det, sen är det klart liksom.
Det är ju lättare onekligen. Jag kommer ihåg, jag åkte Vasaloppet för ett par år sedan, och det var i början när jag började träna med långdistans och liknande och sådär va. Och mitt i Vasaloppet någonstans, innan jag hade det här tänket som du berättade om här, Charlie, så det var ju tufft alltså. Det var ju svettigt, det var tufft, det var kallt. Jag för mig att vädret var strålande faktiskt, men i övrigt var det ju ganska misär. Och där någonstans fick jag insikten, ja, men det här ska ju vara roligt. För annars kommer jag aldrig göra det igen. Det ska inte vara jobbigt, alltså det är ju jobbigt rent fysiskt, för jag åker ett Vasalopp, det är 9 mil, hallå. Men det ska ju vara, finnas ett moment av glädje i det också. Jag vill ju njuta av det här fantastiska vädret med den här solen, men det gör jag ju inte, för jag är ju alldeles förstörd här nu då. Så att få in det tänket och få in mer rörelseglädje, för det är ju det jag hör också nu, när du berättar om din upplevelse med löpningen.
En sista fråga då, tänker jag. Lever du ditt drömliv?
Lever jag mitt drömliv? Jag måste smaka på jag är inte så bekant med drömliv.
Okej, visionsliv.
Nej, jag lever ju aldrig mitt visionsliv. Det som är spännande med det är ju att visioner blir ju uppanvända precis innan man kommer fram. Så jag lever ju tveklöst den visionen som jag hade för ett antal år sedan på många ställen. Annars så skulle jag inte tagit mig dit jag tagit mig. Men nu är jag ju uppfylld av nya, du vet, mitt Gröna Lund byggs ut med nya attraktioner att åka. Så just nu är jag driven av nya spännande saker. Det som var väldigt angeläget som en symbol för att ta sig vidare för ett tag sedan, inte alls lika angeläget längre. Så att nej, jag lever jag aldrig min vision. Jag har alltid en vision om att komma vidare, och det, men därmed inte sagt att jag inte är stolt och glad och tacksam över det jag har. Så att det är ingen dålig nyhet. Jag tror bara aldrig att man är framme där, och då får man tycka det är tragiskt, eller så får man bara konstatera att jag tror så här, livet är ständig förändring. Det kan vi inte komma ifrån. Det kommer alltid se annorlunda ut imorgon än vad det gör idag. Och det är någonting vi lär oss, det att den förändringen går fortare och fortare. Så frågan är inte huruvida jag är sugen på att förändra mitt liv eller inte. Därför det kommer att förändras. Frågan är bara, om den bilen ändå kör, var tänker jag sitta i bilen? Tänker jag köra genom att styra mot min vision? Eller tänker jag sitta i baksätet och klaga på den som kör? Eller tänker jag ligga gaffatejpad i bakluckan och bara att livet mest hände? För förändras kommer det. Och därför tar jag en aktiv del i att skapa en tydlig vision för mitt liv om igen. Väl medveten om att jag kommer högst troligen svänga av innan jag är framme. Och det är en del av processen. Jag tror inte på folk som har så 10-årsplaner. Vad vet vi om livet om 10 år? En vision från 10 år kan man ha. Sen uppgraderar man den med tiden. Men det är resan som är målet. Men det är ju roligare om man kör än om man ligger gaffatejpad i bakluckan. Liksom.
Då omformulerar jag frågan. Det blev en fråga till för redan ute som lyssnar.
Bonusfråga.
Ja, det blev en bonusfråga. Älskar du ditt liv?
Ja, det gör jag. Andrea och jag satt och pratade det här om dagen, att så här nypas i armen, att fantastiskt att vi har det livet vi har. Alltså man kan ju höra ibland när människor engagerar sig i problem de upplever att de har. Och det menar jag inte att diskvalificera dem. Jag bara säger att problem är en upplevelse, så de upplever att de har dem. Och bara tänka så här, gud, de problemen har inte vi. Vad har vi för problem då? Vad är det vi upplever? Vad är det vi har på liksom våran så här, brottas med? Så känner vi så här, det är bara lyx alltså. Det är bara lyxproblem. Vi är inte oroliga för liksom, ska vi ha råd att bo kvar? Vi är inte oroliga för vad det ska bli för väder. Vi är inte oroliga för hur det ska gå för Primus. Vi är inte oroliga för vad vi har varandra. Alltså så här, det vi engagerar oss i, de spelen vi spelar, även om man inte uttrycker sig som till vardags, är ju på en nivå som jag aldrig trodde att jag skulle få. Så tänker jag också, om det är någon tidning som skriver något negativt om mig någonstans, så tänker jag så här, herregud, jag hade ju aldrig drömt om att en tidning skulle vara engagerad i mig överhuvudtaget. Jag får ju ändå se det som en dröm att någon på Expressen ändå bryr sig om liksom vad jag gör eller inte. Det hade jag väl aldrig kunnat tro. Sen att de tycker att jag är en idiot ena veckan och ett helgon andra veckan, det får man väl då konstatera att det är ett lyxproblem på något sätt då. Eller liksom stå i spegeln och fundera på liksom så här, har jag gått upp ett halvt kilo eller ner ett halvt kilo? Herregud, för några år sedan så var, du vet, för 2 år sedan var jag inte engagerad i huruvida jag skulle leva eller inte leva med den hälsan jag hade. Och nu står jag och funderar på om det är läge att ta liksom bara överkroppsbilderna till hemsidan den här veckan eller nästa vecka. Det är jävla lyxproblem. Ska vi lägenhet eller villa i Spanien? Det är svårt att ta de problemen på allvar. Liksom. Ska jag 14 eller 20 klienter? Vad tycker jag är lagom många? Så jag är verkligen... Och jag, avslutningsvis kan jag säga så här. Jag är väldigt ödmjuk inför att jag har det så bra. Därför att allt det vi har pratat om idag handlar ju om de 20% som vi kan påverka. Men man ska inte förringa de 80% som är ren jävla bondtur. Alltså jag är född i en tid, jag är nötallergiker. Jag var född för 100 år sedan när jag inte överlevt. Jag hade varit död. Ingen som hade antihistamin hade man liksom inte kommit på. Vi hade inte lyckats få barn för Primus är född med provrörsbefruktning. Liksom så här, jag är född i en del av världen. Jag har ju sett en del av Afrika där vi engagerade. Liksom så här, de problemen som vi har engagerat sig jämfört med dem. Alltså sån jävla tur. Och av alla ställen, att jag hamnade på just den där klubben, den där kvällen när jag träffade Andrea, att jag och Pia liksom blev introducerad för Lennart som varit min affärspartner i många år, att balansekonomi dök upp som en idé, du vet så här, att jag fick den där cancerbeskedet och att det sen inte var dödligt utan det var någonting som jag kunde ta mig igenom. Det är ju tur, det är ju tur, det är ju tur, det är ju tur. Så jag försöker hela tiden att tänka att när det går bra för mig så slår jag mig inte för mycket på bröstet och försöker att skriva böcker om hur fantastiskt det är. Men också när det går dåligt för mig själv så försöker jag inte ta det så jävla hårt heller, utan konstatera you win some, you lose some, och det har ganska lite med dig att göra. Det är 20% och de jobbar jag hårt på, de 20. Men de 80 får man bara säga tack.
Jag har kunnat fortsätta hur länge som helst. Det poppar upp frågor. Jag vill bara mata på. Jag vill bara mata på.
Vi får göra flera.
Ja, mycket värde.
För jag vill även ta upp liksom massa frågor om hur, om du hade haft en helt omvänd situation. Men det ska vi ta nästa. Men om du hade haft en helt omvänd situation där allt du har idag är på den negativa. Du har minus på kontot. Allting är där. Du har borgenärerna efter dig. Du har i mörkrets mörker. Du mår så dåligt. Så vad skulle du göra? För det finns människor där ute som är i det här mörkret. Som varit där i många år. De har fått flytta från lägenheter, hus och allting. Borgenärerna efter. De har varit, inte haft en inkomst på 5-10 år. Ingen inkomst. De lever på gatan. Vad har du för tips till dem?
Det är en helt avsnitt, tror jag.
Ja, det var det jag menade. Ja. Så därför sa jag det. Ja, absolut. Ja. Så det, men vi avslutar det, tycker
det
jag.
Vi börjar runda av det här.
Och får säga faktiskt stort grattis att vi fick dig till podden.
Tack, tack. Fantastiskt
roligt
att du var med.
Vår första gäst faktiskt till vår podcast.
Gav det mer smak?
Det går absolut mer smak. Ja. Och det kommer bli fler avsnitt. Och kanske Charlie med vid något framtida avsnitt också.
Vi får väl se.
Vi får väl se. Spännande
uppföljning. Det beror på om det är någon som lyssnar eller inte.
Ja, vi får se.
Nej, den swipar vi bort.
Men då vet vi att han är intresserad av fler. Då kanske det blir Dyrenäs.
Toppen.
Tackar vi. Ha det gott så länge.
Tackar för oss idag. Tusen tack.
Tack.
Och till alla er som lyssnar, ha en fin magisk dag.
Ha det underbart. Hej.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.